Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej. Vänta, du får en belöning här.
Just det.
Jag tar av mig lurarna här.
Okej.
I veckans avsnitt hör vi om nya Audi Q6. Vi pratar om fasbalanserade laddboxar, självkörande bilar i Europa och så får vi en uppdatering om Easy. Dessutom ska Sverige fördubbla sin energiproduktion till 2045 och allt ska komma från kärnkraft. Eller? Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Det låter lite grötigt på rösten idag, Anders. Är det en förkylning jag hör?
Ja, men lite småförkyld. Barn har varit sjuka och så. Men det verkar inte bli feber av det i alla fall.
Nej, min mamma brukar ju säga att du har den bästa radiorösten av oss tre. Så idag kanske den är extra bra.
Är det så? Blir den lite fetare då med förkylnings... liksom, lite basigare?
Ja, men också lite täpptare.
Alltså, okay, ja.
Hej, god dag till er alla. Ja, Alfred, hur läget för dig? Är du förkyld?
Ja, men härligt. Jag fick vara med. Ja, jag är inte förkyld. Jag hade ju, det var ju när jag gjorde något reportage där tidigare. Jo, men Tesla-strejken, då hade jag så härlig... Det var liksom i sluttampen på förkylningen. Man får den här extra basen bara av whisky-rösten. Liksom, sådär. Kände sig lite mer som Bengt Magnusson. Liksom, när man
just det, kommer ni ihåg honom? Unga lyssnare får nog googla det, tror jag. Bengt Magnusson, det är han till fyra ankaret. Absolut. Och jag har ju min röst tillbaka nu. Det var lite skakigt förra avsnittet, men nu är den tillbaka. Nu kan jag till och med sjunga igen och sådär. Så det är något jag saknat på en månad.
Ja, märker man på en gång. Man får liksom anstränga sig för att få en syl i vädret här nu. Liksom det, ordningen är återställd.
Ja, jag ska ju ta igen här nu för förlorad röst.
Ja, men hur är läget med dig, Fabian, annars då? Liksom, när, förutom rösten?
Det är ju full rulle. Just nu så är jag ju ganska mycket i Malmö och en hel del i Stockholm. Och faktum är att jag kör rekordmycket bil just nu. Jag har aldrig kört så här mycket bil som nu. När jag köpte min första Tesla, innan dess körde jag ungefär 1000 mil per år, eller kanske 1200. Sen var jag ganska snabbt uppe, och det kan ju de flesta vittna om, att man kommer upp snabbt många tusentals mil när man köper elbil. För det är billigt och det är roligt att köra, så snabbt var jag uppe över 2000 mil. Och sen har det tickat på, och nu är jag uppe i 4000 mil per år.
Oj.
Ja, så att den rullar ordentligt, den här Model 3. Men faktum är att den är så brusig, hörni. Ni har ju själva Model 3. Men i vinterdäck är den så brusig att jag är så trött på att det låter så mycket i den.
Men kör inte du dubbfria vinterdäck, eller?
Jo då, de är dubbfria. Ja. Absolut. Är de,
men för då brukar väl nästan vinterdäcken vara tystare än sommardäcken?
Det är inte på Göteborgs vägar i alla fall, kan jag säga.
Men du har ju den gamla Model 3 också. Det har ju kommit en uppdatering där de har fixat bruset i fönster och sådär.
Du har en väldigt ny, gammal Model 3.
Jag ska faktiskt... Ja. Tack så hemskt mycket. Det är typ den sista som såldes innan det blev Highland, då, den nya fina designen och bättre brusreducering. De hade tjockare rutor eller vad det är de har gjort. Alltså, jag har gett upp nu. Jag kör bil med AirPods med noise cancelling. Jag orkar inte med vägbruset längre. Jag har slutat använda stereon. Jag kör bara med AirPods nu med noise cancelling.
Jag gör faktiskt detsamma när jag ska åka långt och är själv. Liksom, för det går ju inte att slå. Liksom. Det finns ju ingen bil som kan bli så tyst som med noise cancelling. Och ligger man på motorväg, då spelar inte det någon roll. Liksom.
Nej, men precis. Men det är så pass ändå att om man sitter, och jag och Erik har ju åkt en hel del upp till Stockholm till exempel, det är ändå så pass att man liksom måste höja rösten. Liksom. Man hör ju inte varandra. Normalt har jag kunnat haft mina möten då, men när rösten var dålig har jag inte kunnat ha det i bilen, för att jag måste skrika så högt för att den andra ska höra. Så att, det är verkligen ett problem det där. Jag hoppas att de har löst det i Highland. Jag tänkte att jag skulle provköra den i dagarna, så får vi se om det är bättre.
Ja, men, och den är ju tystare, det är den ju. Liksom. Men jag tycker det är intressant hur referensramen liksom förflyttar sig. Att, jag menar, våran Model X från 2017, den är ju också på intet sätt liksom den tystaste elbilen. Det är väl, det är väl tyskarna som ligger längst fram där. Även om det verkar som att folk börjar tycka att Tesla är på väg att komma ikapp, så är det ju ändå tyskarna som någonstans är mästare på att bygga tysta bilar än så länge. Men ändå så är det ju sådär, när folk som kör alltså förbränningsmotorbilar åker med i våran Model X, då tycker ju de att den är supertyst. Liksom.
Inget motorljud
och så. Det är ju, i låga hastigheter är ju elbilarna tysta, men det är ju när du börjar köra motorväg, då är det ju vägbruset och däckljuden och så som är så betydande. Liksom, så att det...
Ja, motorerna låter ju ingenting.
Ja, men så här, vi hade ju en 7-sitsig bil även innan, då körde vi en Ford S-Max etanol faktiskt. Och då var det så här, ja, men när folk satt längst bak, det gick inte att prata med dem från förarplats. Och det är så här, i våra Model X är det absolut så att man får väl höja rösten lite eller se till att påkalla uppmärksamhet för att kunna prata med dem längst bak. Men det är ju definitivt så att alltså, det går ju utan problem. Sen har vi inte Ford S-Max någon bra referensbil kanske på tystaste bil. Så, men...
Sen är det ju en fråga om hur ljudet låter också. Det är inte bara liksom decibel räknat detta, utan det är ju också en fråga om det är liksom högfrekvent, så är det mycket svårare att prata än om det är lågfrekvent. Och min känsla kring de tyska bilarna är att det är lite mer doft buller som inte är riktigt så högfrekvent, vilket gör det mycket bekvämare att åka i dem ändå. Så där måste man säga att Tesla är inte världsbäst på det. Jag tänkte att jag ska provköra Highland, Tesla Model 3s nya uppgraderade variant här i dagarna. Har ni hunnit köra den?
Nej.
Ja, jag har kört Highland, bara en kort provkörning. Och då satt jag faktiskt dubbdäck på den. Så det var väl dumt då liksom, i termer av att liksom få veta hur tyst den kan vara. Liksom. Dubbdäck och dåligt väglag. Liksom. Alltså, den gör ju ett gott intryck, och jag är också så här sugen, samtidigt som det känns onödigt. Våran Model 3 är ju ändå någon form av andra bil, så, och är den nya av våra två, så det känns som att det är Model X som ska bytas ut först. Liksom.
Verkligen.
Har du kommit någon vidare där i tankarna, Alfred?
Ja, Tesla hör ju av sig hela tiden, vill sälja mig också. Men jag säger såhär, hör av
dig.
Ja, det gör de till
mig. Till mig.
Nu har de ju haft kampanjer igen om att ta med sig full självkörning som jag har på den. Och gratis superladdning.
Varför får inte jag dem? Är det kanske hamnar i spammen då? Jag måste kolla.
Ja, du får kolla. Men, men de har pingat mig titt som tätt. Jag säger, ja, men hör av er när ni har en räntekampanj samtidigt som ni har de här reglerna. Då slår jag till.
Liksom. Ja, men hör de av sig personligen till dig? Eller? Jag får ju reklammail om det.
Nej, de hör av sig. De ringer mig och de hör av sig. Så de har nog mig i någon form av kartotek där det står att jag är sugen på att köpa en ny bil. Så att så håller de på att försöka bearbeta mig helt enkelt.
Men då kanske man ska göra det då. För jag tänker ju att om jag kan få ett erbjudande faktiskt att det är billigare att få byta bilen, då klart att jag hoppar på det. Det kommer jag göra.
Ja, men det är ju svårt hur man ska mäta det där med billigare. Liksom. Billigare i månaden är väl kanske inte samma sak. Det är väl... Det beror ju på, alltså, du ska ju lägga en ny handpenning då. Och så här, alltså, när jag,
men jag har noll i handpenning, det kan man få. Det kan man få.
Jag har ju kört för liksom, våra bilar som förmånsbilar på företaget först och sen köpt ut dem privat efter 3 år. Liksom har varit min plan. Men nu när jag kollat på att köpa en ny Model X, det förmånsvärdet är så högt på dem nu. Det finns liksom ingen vits med att hålla på med det. Så nästa gång köper jag nog bara privat avbetalning direkt, tror jag.
Det är väl att du kan dra av lite annat, en annan biltvätt kanske, och om det är en försäkring och reparationer och sådär eventuellt har jag också.
Ja, reparationerna vågar jag göra av. Biltvättarna har jag faktiskt inte tänkt att jag kan dra av eftersom jag kör så hög andel privat, men ja, det kanske man kan, jag vet inte.
Det är lite gränsland har jag hört med Skatteverket, så ta mig inte på orden här. Men det är många som gör det, så kan vi säga.
Härligt. Hur mår du då, Anders?
Ja,
du var förkyld, sa du. Men...
Ja, men förkyld. Så kroppsligen inte tipptopp och själsligen inte tipptopp heller.
Oj då. Vet.
Jag och Fabian driver den här vårdcentralen Hälsa Hemma som åker hem till våra patienter med elbilar. Och vi kör Renault Zoe-bilar, elektriska då såklart. Och jag har pratat mig varm om de bilarna för att de varit så driftsäkra.
Ja, I don't. Famous last words, eller?
Ja, nej, men precis. Vi har 11-12 sådana bilar, tror jag, Zoe-bilar. Och nu för första gången har vi fått ett riktigt fel på en av bilarna. Så att det tändes varningslampor. Det har mest varit så här att vi kört på refuger och totalkanter och behövt byta däck och fälgar och sånt som har gått sönder. Och någon påbackning och sådär. Men nu så har ombordladdaren på en av Zoe-bilarna gått sönder.
Aha.
Och då är det ju Bilia då som är, hanterar de här ärendena, Renault-verkstad. Och det har tagit oss 3 veckor att få återkoppling från dem. Den har bara stått hos dem. Vi vet inte ens vad det har varit för fel. Vi vet inte vad det har varit för garanti. Om det har varit garantiärenden en gång. Mm-hmm. Så det har varit ett väldigt pusslande. Jag och min fru har fått åka in på kvällarna och hyra bil och ställa där så att de ska ha bilen när de kommer morgonen nästa dag. Och så har vi varit där på kvällarna och helgerna och lämnat bilar och sådär. Och nu då, 3 veckor senare, så säger Bilia att ja, men det är ett garantiärende. Vi hade fått hyrbil för hela perioden då. Om de hade kläckt ur sig det tidigare.
Nej. Bilia, fan.
Ja, helt kast. Så att nu får vi veta, efter påsk så är tanken att den ska lagas.
Men de fakturerna för hyrbilarna, de samlar du ihop och ger till Bilia, tänker jag.
Ja, men såklart.
Det får de betala.
Men efter påsk nu då, säger de att den ska vara reparerad. Då kommer den ha stått hos Bilia i över 4 veckor med i stort sett obefintlig kommunikation från deras sida. Vi har ringt så här 7 gånger på en dag för att få besked om. Alltså de här bilarna används ju i verksamheten, så att det är ju ett jäkla problem när bilen...
Det är ju intressant det där, liksom. Jag tror jag sagt det någon gång tidigare, att mitt första jobb när jag gick ut gymnasiet, då jobbade jag faktiskt på BMW.
Just det.
Och det är ju inte världens vanligaste liksom, taximärke, men det hände ändå då och då att man fick in taxibilar på verkstaden. Liksom. Och det, alltså, den kundgruppen är ju speciell. Liksom. Och det fattar man ju varför. Liksom, att så här, som privatperson får man ju liksom någonstans räkna med att man kan vara av med bilen någon vecka eller liksom, beroende på vad som har hänt. Liksom. Men liksom, för en taxiåkare, liksom, det är ju...
Inte aktuellt. Alltså,
det går ju inte att vara utan bilen. Liksom.
Nej. Jag har ju kört Volkswagen tidigare och då har jag ändå varit ganska nöjd med servicen och sådär. Det här är ju den absolut sämsta serviceupplevelsen jag haft någonsin hos Bilia.
Ja, tänk om vi hade gjort så med våra patienter. Någon kommer in med ett akut ärende och så hör vi av oss 3 veckor senare om att vi kanske kommer ta hand om det ungefär.
Ja, exakt. Efter massa tjat. Liksom.
Det går på garanti, skulle jag säga.
Ja, det går på garanti.
Och det är inte så att de har hört av sig, utan vi har ringt och ringt och ringt och ringt och ringt och ringt. Och en kille har dem som kan hantera det. Han har varit på semester och ingen annan vet. Och...
Det är kanske, vi vet ju att det är högt uppsatta människor ibland som lyssnar på oss. Bilia, ni kan höra av er och kolla vad det är som har hänt. Och så kanske ni får vara med i podden och förklara er.
Alltså jag kan säga Tesla serviceorganisation som har fått mycket kritik är liksom 7 gånger bättre än det här.
Ja, de svarar på chatt och sådär, så det är ändå ganska bra.
Jag har aldrig varit med om något så här dåligt som detta.
Jag tycker alltid det är svårt när man ska utvärdera hur nöjd man ska vara med en verkstad. Det är lite som att, så här, hur nöjd är man med sin liksom, telefonoperatör? Och vem är det man ska byta till i protest när man är missnöjd?
Liksom. Men nu har jag ändå haft Tesla sedan 2015, då blir det 9 år. Och haft mycket med deras serviceorganisation att göra. Och i början så var den riktigt dålig. Jag rapporterat om det på den också tidigare. Men nu funkar det ganska bra.
Jag tyckte att det funkat bra de få gånger jag haft kontakt med dem. Det måste jag säga. Sen vet man ju aldrig om det är att de har en lista på namn som de hanterar extra bra.
Nej.
Man kan ju tänka sig det om man har en podd.
Nej, men det, jag tycker inte det verkar som det. Liksom. Det som verkligen har... Det var ju, de fick ju så otroligt, det var från de allra första upplevelserna jag hade med Tesla serviceorganisation, så var det ju helt fantastiskt, men då var det för att vi var en liten utvald kretsägare liksom. Och sen så blev det ju så stora problem när de var tvungna att skala supersnabbt samtidigt för att det blev så mycket fler bilar. Och så var det som att de sa, okej, shit, vi har inte tid att hålla på att svara i telefon hela tiden. Så då började de ju ta bort alla telefonnummer att man skulle kommunicera med dem via appen appen var bra på det.
Ja, innan det gick i appen heller.
Ja. Och då var det ju bara mörker, alltså, för då var det helt omöjligt. Men nu är ju appen tipptopp för det. Alltså, det går ju skitsmidigt när man har med dem att göra via appen, tycker jag nu.
Mm. Jag kan också bara tipsa våra lyssnare om vi har några läkare som lyssnar. Så söker vi en specialist i allmänmedicin till vår klinik i Stockholm.
Ja,
och så söker vi lite legitimerade läkare till Stockholm också, som vi har läkare som lyssnar på oss, så hör av er till anders@bilamedsladd.se.
Ja, men gör det, för Hälsa Hemma växer, och jag kan lägga till också att du söker en BVC eller distriktssköterska till Göteborg också. Så vi växer så det knakar. Många glada patienter och kollegor som väntar dig om du vill jobba hos oss.
Ja, Alfred, hur är det med dig då?
Jo, men jag är lite taggad faktiskt. När vi har spelat in här så ska jag sticka till, jag ska hålla en föreläsning i den här gamla reaktorhallen faktiskt, KTH. Jag ska ner den. Det är en av Sveriges allra första reaktorer som byggdes.
Och den får du ha en sån här Geiger-mätare på det då?
Ja, det känns som att det är ganska tryggt. Jag har varit där nere tidigare också på events. Det är liksom en eventlokal nu. Och så är det
det är en strålande idé.
Ja, eller hur?
Ragadish.
Digadish. Nej, men jag ska få hålla en föreläsning om att spana in i framtiden, vilket jag gör både som investerare och som författare. Och de ville ha lite som författareingången i det. Så det är ganska kul. Jag tror jag kört det någon gång i podden. Liksom, bara så här, om man använder en gammal uppfinning och som sätter sig i de skorna på de som levde under tiden när den precis var på väg att slå igenom. Hur svårt det var för dem att föreställa sig. Tänk elektricitet. Liksom. Mm. Tänk Tesla och Edison. Liksom. Vad föreställde de sig att vi skulle använda elektriciteten till? De hade nog inte förutspått brödrostar och tamagotchis och segways. Liksom. Utan de såg glödlampan, den var rätt uppenbar, och elektriska lokomotiv tänkte de på och så vidare. Liksom. Men sen ska jag använda samma sak för att sen då göra en uppfinning som inte har hänt eller som inte har slagit igenom på bred front ännu. Så att jag har ägnat rätt mycket tid åt att spana om allt som kommer i kölvattnet av billig uppskjutning till rymden, helt enkelt. Att uppskjutningskostnaden blir så billig. Och det, alltså, det blir rätt coolt. Alltså.
Ja, för det här har du pratat om tidigare på den, Alfred. Har du något sånt konkret du kan liksom dela med dig av?
Ja, hisspitchen
nu då. Okej, ni får en liten sneak peek då. Liksom. Men om man tänker en affärsmodell, alltså när det blir så mycket billigare att skjuta upp i rymden, då blir det nya tillämpningar som blir möjliga. Alltså Starlink är ju en. Det har ju inte varit ekonomiskt görbart att koppla upp folk på internet.
Det låser upp en massa saker. Liksom.
Ja. Starlink, ska vi bara berätta det för lyssnarna så de vet vad det är. Det är alltså ett enormt satellitnätverk.
Internet överallt via satellit. Liksom.
Precis, ja.
Och att man kan erbjuda det på en prispunkt som liksom inte är särskilt mycket dyrare än en helt vanlig uppkoppling. Så att det blir ett rejält alternativ för många att välja, i synnerhet då där det är svårt att koppla upp på konventionellt sätt. Liksom. Mm. Och det är ju för att det blir så billigt att skjuta upp som det är möjligt att göra. Men jag snöar in på ett annat tillämpningsområde som känns som en ganska lågt hängande frukt. Och det är att alltså, nu blir rymdturism på allvar liksom, möjligt när det blir billigt att skjuta upp. Och det är att vi har redan kommit igång företag som börjat liksom, kolla på att bygga inom citationstecken då, hotell i omloppsbana. Liksom att egentligen då rymdstationer som turister kan bo på.
Oh.
Och det som är intressant när man börjar fundera på, vad behöver hotell i omloppsbana då? Ja, men de behöver ju liksom bli försedda med resurser. De behöver syre, de behöver vatten, de behöver bränsle. Så här, oklart om maten ska tillverkas där eller med de beståndsdelarna, eller om man ska liksom skicka upp maten också då.
Och folk behöver något att göra där uppe också.
Mm. Men det som är coolt, för nu vill jag komma till poängen i spaningen. Det som är coolt när man börjar kolla på det här är att man, om man sätter sig in i och förstår, så här, jorden är en sån himla djup gravitationsbrunn. Det är liksom, om man tittar på hur mycket energi som går åt till att skicka upp i rymden, så är det liksom, för varje kilo vi skickar upp i rymden så är tumregeln att det behövs 100 kilo bränsle. Så man kan tänka att det är ungefär 1% av bränslets energi som går åt till att lyfta upp det man vill ha upp i rymden, och 99% av bränslets energi går åt till att lyfta upp bränslet som behövs för att skicka upp. Så att, alltså, jordens gravitationsbrunn är så djup att det bästa bränsle vi har för att skicka upp raketer nätt och jämnt klarar av att lyfta lite mer än sin egen vikt. Mm. Hade jorden bara varit lite större, då hade det kemiska bränsle vi använder i raketer varit liksom inte starkt nog att ta sig upp i omloppsbanan. Det hade inte kunnat lyfta ens sig själv upp i omloppsbanan. Fattar ni? Hänger ni med på poängen?
Mm. Ja, absolut.
Och då om man börjar räkna det, så ganska snart så fattar man så här, för på jorden är vi vana vid att okay, vi lägger energi på att accelerera, sen så lägger vi energi på att upprätthålla hastighet, och sen så är det gratis att stanna. Mm. Men i rymden så är det ju bara så att du lägger energi på att accelerera, sen kostar det ingenting att liksom, upprätthålla hastigheten. Och sen kostar det lika mycket energi som det kostade att liksom, accelerera, att bromsa igen. Så det betyder att avstånd är väldigt billigt. Liksom. det är inte så billigt tidsmässigt, men rent energimässigt så är det väldigt billigt. Och det gör att om man kollar på så här billigaste sättet att förse ett rymdhotell i omloppsbana runt jorden med resurser, så bara, det är faktiskt billigare att ta resurserna från månen än från jorden.
Ja.
Och när man har tänkt den tanken så bara, det är ännu billigare faktiskt att göra det från asteroidbältet bortanför Mars. Rent energimässigt.
Ja,
liksom.
Det tar lite tid
så då
bara.
Kan man börja se så här beståndsdelen till, det kommer ju komma på plats liksom en försörjningskedja med tillverkning och resursutvinning i rymden, på månen och i asteroidbältet. Och när man ska flyga fram och tillbaka dit, då vill man inte använda raketmotorer, utan då vill man använda såna här ion thrusters som vi har på satelliterna för att korrigera omloppsbana. För de är mycket effektivare. De har liksom 10% massan som behövs jämfört med en konventionell raketmotor för att åstadkomma samma momentum. Men de accelererar för långsamt för att det ska gå att skjuta upp sig från jorden. Liksom. Men om man väl är i rymden, ja, men då börjar vi bygga stora rymdskepp som aldrig kommer att landa, utan som bara går fram och tillbaks ut i rymden. Och då börjar man fatta att vi kommer att ha typ spaceports, liksom, rymdhamnar i omloppsbana runt jorden som typ är omloppsbana som typ är såhär, alltså våra raketer kommer vara som flygplatståget till flygplatsen. Ja. Och sen kliver vi på våra long haul flights som är de här stora rymdskeppen som aldrig landar då. De kommer ju, det finns ingen anledning till att de behöver vara små. De kan ju
du tycker att allt helst, det här börjar med hoteller i omloppsbanan?
Ja, och så här, det som är intressant med den här spaningen är liksom att varje steg är logiskt och rationellt ekonomiskt. Och någonstans, alltså slutpunkten känns ju som science fiction, men starten är verklighet. Den håller på att hända nu. Med alltså, vi har inte ens pratat om det, men Starship har ju precis, de har precis skjutit upp den tredje. De börjar komma långt med liksom den raketen som möjliggör hela den här uppbyggnaden. Liksom.
Men är inte det lite samma som glödlampsgrejen där? För det känns ju ganska banalt att tänka sig att rymdturism är ett första tillämpningsområde. Alltså, är det så innovativt?
Ja, men det är väl det som är grejen. Att om man hade gjort, om man hade beskrivit hur verkligheten blev när elektricitet slog igenom, då skulle den historien ha känts för de som levde på 1880- och 90-talet. Precis som den berättelsen jag precis berättade om rymden. De allra första stegen är uppenbara och liksom reella. Och sen så någonstans längs med vägen började det låta som science fiction.
Men jag tänker att analogin då, liksom det här med glödlampan, det är ju så att men glödlampan ledde till att man uppfann strömbrytare och säkringsskåp och massa annat som är helt...
Och relä, och datorer, och robotar.
Men, så glödlampan var ju en sån killer app att det motiverade folk att bygga ett elnät för att få in el i hemmet så man fick belysning. Och sen så var det så här, ingen hade byggt ett elnät för att få en elektrisk brödrost. Men när elnätet redan fanns på plats i hemmet, då ville man ha en brödrost också.
Ja, men okej, jag är inte lika övertygad som du, Alfred, om att rymdturism kommer bli grejen.
Frågan är om det är den acceleratorn, eller hur? Det är frågan, kommer du åka, Alfred?
Alltså det är väl egentligen skitsamma. Det som är spaningen är ju liksom att så fort, det är väl nästan alla tillämpningar vi kan komma på, så börjar det behövas ett försörjningsled i rymden för resurser.
Som kommer skapa massa innovation.
Och det är bara strikt rena ekonomiska spelregler leder fram till att det behövs. Medan för gemene man så tror jag det känns som att så här, vadå, varför ska vi ut till asteroiderna eller längre bort? Liksom, det är väl bara att skicka upp det vi ska ha från jorden. Så här, bara,
Jag köper helt in på allt det där. Det är bara frågan, vad är den katalysatorn? Är det verkligen rymdturism? Liksom?
Exakt. Det är ju någonting där det behövs människor i omloppsbana. Liksom.
Du vet, i USA om de har 2 veckors semester, stackarna där, liksom, jobbat ett helt år och så åker ner till Florida på stranden, så ska de istället åka upp och ligga i tyngdlöshet i mörker. Ja, där,
kommer man liksom tillbaka som här spaghetti med inga muskler kvar? Liksom. Inte solbränna eller ingenting.
Av 7 miljarder människor på jorden så kanske det är så här, några få miljoner som har råd på prispunkten som kommer vara från början. Liksom. Säg att det är 20-30 miljoner. Då. Jag tror ändå att det kommer finnas 100,000-tals av dem som kommer vilja testa det här.
Ja, testa.
Skulle du vilja åka? Lifetime experience. Liksom. Man kanske inte blir en frequent traveler. Liksom. Men alla kommer vilja åka upp någon gång. Och det är alldeles tillräckligt mycket människor som ska upp i omloppsbana för att det kommer behöva byggas. Liksom,
men det finns många exotiska mål i Sverige också. Jag har till exempel tittat på om man skulle åka till Nordkorea på semester. Det är ju inte heller liksom så här fantastiskt liksom avslappnande, men det är ju en kul upplevelse. Och det är ju inte många som åker dit. Så jag tror du kan jämföra ditt rymdhotell med Nordkorea.
Alltså ni åker till Tropical Island om och om igen, så jag tror inte du är representativ. De andra av oss, vi vill testa nya saker.
Ja, exakt.
Jag brukar göra.
Men du, nyckelfrågan, Alfred, är väl, skulle du själv åka?
Ja, jag är sjukt sugen på att åka upp.
Ja, han också gjort det.
Jag, liksom, när jag pratar om månen med min treåring så frågar om vi vill åka dit, säger jag.
Vill ni, om man är nyfiken på att se en sån här verklighet som lite Alfred pratar om, då kan man faktiskt titta på en tv-serie på HBO som heter The Expanse. Och de krigar och sådär, och det är inte så bra stämning alltid, men den är extremt bra. Och det som är nice är att de har verkligen fått till fysiken rätt, med ett undantag, och det är att det finns ljud i rymden. Det vet ni ju alla, att utan luft så finns det inget ljud, men det blir en väldigt tråkig tv-serie.
Ju lite såhär, det är en jättebra serie, jag gillar den också, men de undrar sig ju lite såhär, hypotetiska framtida motorer också, men det finns en förankring i fysik, det gör det.
Ja, men också just hur sårbara vi människor är i rymden, i de här små tin cansen, liksom, som plåtburkarna som vi åker omkring i. Liksom. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt tydligt hur farligt rymden är, liksom, och hur tomt det är. Och sådär. Det är en bra serie.
Jag får bara rätta dig där, Fabian. Det är inte så att ljud inte kan fortplantas om det inte är luft. Utan ljud kan ju fortplantas i annat också. Det måste ju inte vara luft för att ljud ska fortplantas. Vatten och metall.
Nej, det är sant. Men det kan inte vara vakuum som det är i rymden.
Nej, precis.
Får jag be om ursäkt för en grej också?
Ja, kör hårt.
Jag tycker, för vi, alltså dagens avsnitt, vi har mycket framför oss. Så vi får inte plats, men alltså, vi borde bara nämna också. Att, så här, har ni sett det, att det liksom har varit brandattentat mot Tesla-fabriken i Tyskland och så vidare? Nej, så den har ju stått stilla en vecka för att miljöaktivister liksom eldade upp en starkströmsledning. Och allt det här är liksom i kölvattnet av att Tesla vill bygga ut fabriken där för att öka tillverkningen. Så det är mycket protester runt om.
Det ligger någon skog där, va?
Ja, men de måste hugga ner träd när de ska expandera fabriken. Mm. Men det verkar som att Tesla vill liksom fördubbla produktionen av bilar, och de tänker också börja bygga långtradarna, eller lastbilarna, i Europa, i Tyskland. Det är liksom det de skulle vilja. Men de har jättestort problem att få med sig befolkningen i Tyskland runt det. Liksom. Det är väldigt polariserat.
Vi rapporterade för ett tag sedan, Alfred, om att det var mycket miljöaktivister som kritiserade Tesla för att man inte vill ha bilar, och då har gett sig på Tesla som liksom någon sorts bil företrädare på något sätt. Är det handlar om?
Ja, alltså det blir ju allt mer polariserat. Jag tänkte bara be om ursäkt för att vi inte kommer att rapportera fullt om det, så jag har inte förberett mig för att prata om det nu heller. Liksom. Men vi kanske får skäl att återkomma till det, men jag tänkte att det var liksom lite tjänstefel av oss att inte ens nämna det. Så att vi borde väl nämna att det har hänt, så att folk inte tror att vi har missat det. Liksom. Mm. Och så får vi kanske återkomma till det. Och vi har fått jättemycket mejl också och tipsar om att det är nya turer i Tesla-strejken med att Tesla börjar prata och sådär. Men så här, det verkar inte vara så mycket nytt att motivera att vi ska ta ett nytt grepp på det igen. Liksom, vi har gjort det så mycket och det finns andra ämnen som vi vill gå på. Så att,
just det.
Ska vi göra just det? Gå på och lyssna på det?
Ja, men absolut.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Då har vi fått mejl från Elias Sandgren som skriver: Hej bilar med sladd. Tack för en bra podd. Sitter mycket i elbil och har er som sällskap under mina resor i jobbet. Keep it up. I ett tidigare avsnitt var det en lyssnare som efterfrågade en fasbalanserad laddbox. Jag jobbar faktiskt med en svensk laddbox som heter Facebook som kan göra just det. Det vill säga den använder de faser som har mest krut. När det blir fullt på en fas stänger den av den men fortsätter att använda de andra eller bara en för att fortsätta ladda så mycket den kan. Och jag vet att vi är unika med den möjligheten och kan förstå att alla inte känner till att det faktiskt går. Sen har du rätt i att en elbil inte kan ta olika mycket ampere på olika faser samtidigt. Det blir upp till biltillverkaren att lösa det, om det ens är möjligt. Tack igen för en bra podd.
Ah, okej, okay. Så den skalar ner den här boxen som han jobbar för. Det får vi ju säga också. Det var ju bra att den var helt öppen och ärlig med det i alla fall. Så den skalar ner, för elbilarna kan ju ta allt från 0 till 3 faser ju. Ja. Så det den gör är att den steker en fas om det håller på att bli överbelastat på ens nät där hemma.
Just det, så istället för att stänga av alla 3 faserna för att en blir överbelastad så kan man behålla de andra då. Det var egentligen precis vad lyssnaren som då skrev efterfrågade. Jag tänkte faktiskt, just eftersom han jobbade för Facebook. Vi har fått även från andra liksom, håll har vi fått tips på lösningar på det här problemet. Det finns någon som till exempel då, de har solceller i och för sig också då. Och då har de en produkt som heter Energihubben från Ferroamp, som också tror jag är ett svenskt bolag. Ja. Och den kan hålla på att balansera. Och tydligen kan den också lösa så att den, åtminstone i kombination med de då har en laddbox från Citec, så kan de lösa så att den balanserar på inkommande faser och undvika överbelastning genom att den energihubben gör ett jobb där helt enkelt.
Ferroamp är ju ganska unika med att de flyttar kapacitet från en fas till en annan så att du får helt jämn belastning i hushållet och då kan sänka intagssäkringen eller huvudsäkringen på huset. Men jag förstod inte, den här Facebook förstår jag inte som att den kan göra det, utan snarare att den stänger av en fas när den är full.
Ja, men exakt. Och det Jag antar att den ferroamp-lösningen då kan man faktiskt, finns det plats någonstans, då kan man balansera dem jämnt på alla faserna så att en eventuell laddbox då kan ladda med alla tre faserna. Precis. Så högt som det går. Exakt. Så det blir väl närmare teoretiskt max då, medan Facebooks-lösningen blir att så här, om en blir överbelastad, ja men då har man i alla fall de andra två kvar. Mm. Medan de som vi har med IC och andra, då blir det liksom, om någon blir överbelastad, då stänger man av laddningen tills det slutar vara överbelastat.
Nej, min laddbox, IC-laddbox, den sänker ju ampere styrkan liksom på hela
på
laddningen.
Alla tre faser.
Ja, just det. Men om det blir överbelastat av annat inne i huset så att laddningen, att det inte finns något utrymme för laddning alls.
Ja, då stänger den av.
På en,
jag kan tycka lite grann att det här är så jäkla teoretiskt. Jag menar, ja, ni hörde ju precis, jag kör 4000 mil ofta liksom, ja. Tomt batteri när jag kommer hem och behöver vara fullt i princip när jag åker igen dagen därpå. Jag har bara 20 ampere säkring på villan och vi laddar två elbilar. Mm. Och det här går alldeles utmärkt.
Man hinner ju alltid klart över natten liksom ändå. Så att det...
Ja, den hinner klart ändå. Så att ja. Jag måste säga att det här är liksom lite så här ingenjörens våta dröm att optimera saker, känner jag.
Ja, men jag har mycket problem. Jag skulle säga att varje dag så kommer det meddelanden från Tibber-appen att huvudsäkringen är överbelastad. Och det är typiskt,
men det händer ju för mig också. Men det, man kan ju alltså pressa säkringarna ganska hårt innan de går. Och ganska länge. Det är ju lugnt att dra så här. Om jag
har 20 ampere. Men annars har du problem med att hinna ladda klart. För det är väl det som är grejen. Om den måste stänga av för att du blir överbelastad. Ja. Hinner du ladda klart till morgonen eller inte?
Jag har faktiskt stängt av den där Tibbers lastbalansering. För att den drar ner, den är alldeles för konservativ. Så den drar ner så mycket så att bilarna inte hinner ladda färdigt morgonen. Så då står de och laddar den elen som allra dyrast istället.
Och vad har du för huvudsäkring då?
25 ampere.
25 ampere, ja det är just det. 70-talsvillan.
Då laddar vi två bilar så att det tar ju 16 ampere då. Så du har 9 ampere kvar till resten av huset.
Alltså de som har problem med det här tror jag framförallt är de som sitter och har kvar direktverkande el och inte har värmepump och så. Då är det kanske där man ska börja faktiskt.
Det. Är det många som kör elbil som också har direktverkande el?
De förekommer. Nej. Jag har nyligen fått min pappa byta till värmepump.
Ja, men jag har värmepump också, men det drar ju rätt mycket när varmvattnet ska värmas och ventilationen ska snurra och så.
Om den är rätt installerad så ska ju värmepumpen dra ner effekten istället. Så,
ja, men då ska man ha en ny värmepump. Vi har en gammal hedlig värmepump. Den är superdum.
Så. I regel har alla, även äldre direktverkande el, har ofta effektvakter kopplade till sig. Och det är ju en lastbalansering. Men då är det ju då så att man prioriterar att ladda bilen istället för att få varmt i huset. Det är ju det som händer. Så här får man välja lite grann, kan man säga. Då.
Jag framhärdar i det som jag sa när vi svarade på den här frågan från början. Liksom, det, har man bara en sån här effektmätare på plats som finns från flera elbolag nu, liksom, då blir det ganska lätt att kartlägga hur snedbalansen är. Och vet man vilka förbrukare det är, vilket är lätt att ta reda på med den där mätaren, och vilka faser som är överbelastade. Alltså det handlar ju om någon tusenlapp till en elektriker. Så har man stuvat om i huvudcentralen och sen så har man inte en snedbalans längre. Liksom. Och det är väl så jag skulle lösa det här problemet snarare.
Jag pratade med min elektriker som var här senast om det. Och han var så här, alla bara lägger, för det finns ju tre faser som sagt. Alla bara lägger på L1, den första fasen. Bara, L1. Och sen bara, nu går ju säkringarna på ettan.
L1. Och sen så kommer någon och räknar, det finns mycket och nu ska jag lägga till en stor förbrukare. Då lägger den på L3. Så
här. Ja. Exakt. Men det här är inte mitt problem faktiskt, utan mitt problem är att värmepumpen, den är på en fas bara, så den är inte på tre faser. Så den drar den ena fasen väldigt snett, så det finns liksom inget, alltså nattetid när bilarna laddas och varmvattnet kokas, så där är det inget annat hus.
Ja, men då skulle för varmvattenberedare brukar ju vara två fas. Då kan du ju lägga dem på tvåan och trean då. Eller så är det väl faktiskt så att du ska ha en sån här fas. Det är kanske där som är use case då. Om man har luftvärmepumpar kanske framförallt som är enfasvärmepumpar.
Ja, luftvärmepumpar är enfas.
Jag har luftvatten, men jag tror att för att jag utgick från att den var trefas och när de installerade den sen, en IVT var det, så sa de att den var enfas, men det är ingen fara, säger de. Liksom.
Nej, och det är det ni ska lyssna på noga i den här podden. Se till om ni köper en värmepump, tre faser är det som gäller, se till att ni får effektvakt, för det här höll på att hända mig också, men jag framhärdade att jag vill ha en effektvakt och då var de sura och så satte de dit den.
Men där är väl tillämpningsområdet då, har man en enfas värmepump som är så modern att man inte vill byta ut den, då kanske man har stor nytta av en sån här fasbalanserande laddbox.
Jag vill bara lägga till att jag har faktiskt tre värmepumpar och två i luftvärmepump som är en fas och en i tre fas och två elbilar på 20 ampere. Det går utmärkt att köra på det.
Ja, tre enfas värmepumpar, då kan man ju göra det till tre fas tillsammans.
Ja, alltså den ena är tre fas och de andra är två enfas. Då.
Då skulle du ha köpt en till enfas så hade du varit hemma.
Det är på gång, jag vill kunna kyla nämligen på sommaren. Det blir väldigt varmt på sommaren här. Så det är på gång.
Hörrni, det blir mycket faser. Nya Audi Q6 e-tron, ja, snart självkörande bilar i Europa och fördubblad, ja, elproduktion. Men hur mycket kärnkraft blir det egentligen? Allt efter detta.
Och podden går nu in en ny fas.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Vi är nu ett steg närmare förarlösa bilar i EU. Mm. Har ni hängt med på det här?
Mm, lite grann, men berätta.
Ja, vi har ju pratat om det tidigare i podden. Det är, ja, det är sjukt spännande. Precis. Det är som att nu ska jag äntligen mina Tesla FSD-bilar, ja, liksom kunna få FSD.
Ja. Nu händer det.
Ja, men det var du, Alfred, som rapporterade om det här i höstas, och då var det planerat att det här skulle beslutas på ett möte i oktober, vill jag minnas, och så kom de inte överens och så sköt de det till nästa år, vilket är det här året nu då. Och det är så här att regelverket runt fordonstrafik, det är internationellt. Ni vet ju att man liksom, det fungerar på ungefär samma sätt med rondeller och allting sånt runt om i världen, och det är för att man kommer överens globalt hur trafik ska fungera och regleras och sådär.
USA går sin egen väg lite grann väl, men de harmoniserar säkert med det där regelverket. Ja.
Så är det absolut. Engelsmännen som kör på fel sida vägen. Och så, men det här styrs av FN som samordnar detta, och FN har en liksom undergrupp som kallas FNs ekonomiska kommission för Europa, eller det är FNs ekonomiska kommission för Europa, UNECE kallas den för. Och den här arbetsgruppen heter GRVA, vi har pratat om det tidigare. Och där samlas då fordonsbranschen för att sätta olika regler, framförallt då för Europa. Och de har nu beslutat att det här nya regelverket som heter DCAS, det har vi rapporterat om tidigare då, det står för Driver Control Assistance Systems, och det ska nu då implementeras i Europa. Det vill säga att man har tagit beslut nu att vi ska kunna ha förarlösa bilar i Europa. Och det här systemet då, det ersätter det gamla ADAS, det tror jag, det har vi pratat om tidigare, man nämner det ibland.
Mm. Advanced Driver Assistance Systems.
Ja, precis.
Och det ska leva kvar. Alltså, tillverkare kan ju fortfarande, som inte har mer avancerade system, de kan fortfarande leverera bilar enligt ADAS-specifikationen. Mm, ja. Men man kan alltså välja att leverera enligt DCAS-specifikationen när de här reglerna träder i kraft.
Ja, faktum är att jag tror till och med att man behåller ADAS, och DCAS är en undergrupp till ADAS. Men det är detaljer, det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att det nu kommer vara tillåtet med fullt självkörande bilar i Europa.
Om det finns en förare som övervakar, eller hur?
Om det finns, precis.
Så det är ju fortfarande level 2 enligt det här liksom SAE-systemet för att beskriva, ja, självkörning.
Exakt, det är lite haken då. För att det måste sitta en förare där. Föraren måste sitta i ratten, eller hålla i ratten, och det ska finnas ett övervakningssystem som griper in. Om personen tittar bort i mer än 5 sekunder så ska övervakningssystemet börja pipa och tjuta och sådär. Så att det inte tal om att vi ska kunna ha några helt självkörande taxibilar till exempel. Men däremot, regelverket som gäller idag är ju ganska begränsat. Vi har pratat om det mycket, liksom hur autopilot-systemen inte är så bra som de skulle kunna vara för att EU har reglerat.
De får inte svänga för tvärt till exempel. Nej, eller får inte förbi för mycket G-krafter i sidled, det som begränsningen är.
Exakt.
På. Och det är liksom, köra i stadstrafik inte att tänka på med ADAS. Regelverket.
Nej, men nu så ska man kunna köra i stadstrafik med totalt full självkörning då, men med en förare som sitter på platsen. Och då är frågan, Det är häftigt förstås, men hur mycket ytterligare värde skapar det jämfört med det som vi har idag när bilarna får köra själva på motorväg?
Ja, men den här diskussionen har vi haft förut. Liksom, där, alltså, jag håller med dig om att det är framförallt på långresa som man har nytta av autopiloten. Och så här, om man ändå måste övervaka i stadskörning så här, hur mycket tid sparar man. Men åtminstone för mig så är det så att så här, jag tycker det här är en väldigt spännande utveckling. Jag vill vara med om den, jag vill uppleva den. Och det man kan tänka är att så här, om det här regelverket kommer på plats så att det får ske. Och vi sen får mogna system som blir så bra så man märker att man aldrig behöver göra någonting. Då är det ju så vi kommer att få... egentligen alltså politiskt stöd för att lätta upp de övervakningsreglerna, hur mycket föraren måste vara inblandad. Så att det blir svårt att gå direkt dit utan att ha det här mellansteget. Liksom.
Ja, men jag håller med om det. När politikerna själva ser hur pålitliga de här systemen är, när bilen kör helt perfekt i alla tänkbara miljöer, då kommer det inte vara några konstigheter att reglera att släppa bilarna och köra mer själv, eller hur? Ta mer beslut.
Ja.
Det är en massa detaljer i det här. Det är en ganska tjock lunta i hela den här liksom, regleringen. Och det handlar mycket om att den här föraren inte ska kunna göra andra saker. Du ska inte kunna köra för fort, och om det börjar pipa och tjuta och systemet varnar, då kommer du bli avstängd så du inte får slå på det mer under en viss tid framöver.
Så jag har ju också liksom inte kunnat hålla mig, så jag har ju liksom läst då, åtminstone de relevanta delarna av det här utkastet. Och det finns ju några saker som är överraskande där, som gör att då till exempel Teslas FSD-system, som blir liksom spontant så att jag tänker på, eftersom jag har rätt bra koll på hur det verkar funka i USA, där det liksom har tagit stora steg nu med FSD Beta 12 som är ute liksom, och hur bra det systemet börjar bli. Men om man kollar på hur det funkar för förare där, så verkar det som att det kommer bli ändå en del liksom, avgränsningar här för hur vi kommer att kunna få det i Europa. Till exempel då det här med maxhastighet. Liksom att, man ska inte få ha ett system som aktiveras på högre än hastighetsgränsen. Man ska kunna höja det ifall bilen har missuppfattat hastighetsgränsen, så kan man höja det över den rådande hastighetsgränsen. Dock aldrig högre än den högsta tillåtna hastighetsgränsen i ett land. Så det betyder ju att om man kör med Tesla FSD, då kommer man aldrig kunna köra snabbare än 120 på motorväg. Om det nu finns någon som gör det. Jag vet inte. Titta lite på er.
Det var den kommentaren du får.
Det var den. Ja. Sen är det ju det här liksom att det verkar också som att det krävs visuell övervakning av föraren. Alltså att man har ett system som är förmöget att bedöma vart föraren har sin uppmärksamhet.
Ja, men det står tydligt.
Ja, men det har jag löst, ser du. Jag löste det jättebra med ett kassakvitto.
Ja, men det kan hända att den lösningen inte kommer att funka då. För så om bilen inte kan övervaka det, då kommer den liksom inte få göra det. Jag undrar lite vad som kommer hända med min gamla Model X då. För att den har ju allt som behövs för att kunna göra det här utom då den här övervakningskameran inuti kupén. Så den har liksom inget sätt att övervaka mig visuellt.
Och sätter upp en sån liten Logitech webbkamera där under backspegeln med gaffatejp.
Ja, det är ju intressant. Det är en intressant vinkel att ha med sig när man tänker på hur mycket Tesla försöker få mig att köpa en ny bil nu och ta med mig självkörning dit. Liksom. Att, så här, kommer det bli svårt att leverera självkörning till de här bilarna för att de faktiskt inte hade all hårdvara som krävs.
Så kan det ju vara.
Ja, men annars är det ju ett stort... När kommer det här vara på plats då, Anders?
Det är ju inte färdigt ännu riktigt, utan det är ett nytt möte i juni som är med World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, och där ska det antas. Och i så fall, om det går vägen, vilket det troligtvis kommer göra nu när det är så välberett, då har vi det i Europa 2025.
För den här arbetsgruppen som nu har fattat sitt beslut, de är väl typ kommittén som ska lägga fram sitt förslag till, till liksom ett högre organ som brukar gå på arbetsgruppens rekommendationer. Så att, och där, om arbetsgruppen är färdig med så här borde det vara, då finns det väl väldigt mycket som talar för att det kommer att klubbas i juni. Det är då det formellt träder i kraft på UNECE-nivå.
Precis.
Och sen ska typ EUs medlemsländer också hinna implementera att liksom, systemet, att de uppdaterar sina nationella regelverk för att ta hänsyn till det här nya systemet. Eller sker det per automatik? Eller har du koll på det?
Ja, men det är oklart om det blir... För mig vet jag inte om det blir ett direktiv, alltså om man dirigerar EU-länderna och implementerar det här i nationell lag, eller om det blir en EU-lag. Jag vet faktiskt inte det. Det har jag inte sett.
Vi vet ju tidigare att EU-kommissionen har varit och pressat på de här arbetsgrupperna för att komma i mål. Liksom. Så det finns ju i alla fall, om det är så att det behövs ett EU-beslut, så finns det ju en politisk vilja från EU-kommissionens sida att få det här på plats snabbt, vilket vi misstänker har att göra med alltså de europeiska biltillverkarna som känner att det här behöver finnas för att de ska kunna liksom komma ut med sina produkter och börja konkurrera med Tesla.
Ja, jag tror inte att detta är ett direktiv faktiskt. Jag tror att allt det här styrs av lag. Men nu killgissar jag.
All right. Ska vi lämna det där?
Mm. Det tycker jag vi gör.
Mm, för nu ska vi ge en liten uppdatering om Easee. Sa jag det rätt nu?
Ja, nu sa du det rätt.
Ja, men jag kan känna att det har varit så många turer i det här nu och jag behöver lite kraft att ta mig in i det här. Så jag tänkte att jag tar på mig Bengt Magnusson rösten här och så kanske Umami Produktion kan lägga lite bakgrundsmusik. Jag tänker att det ska vara så här... Och så ska det vara i bakgrunden.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så, vi kör. Detta har hänt. Sveriges mest sålda laddbox förbjöds av Elsäkerhetsverket 2023. Totalt i EU har över 700 000 boxar sålts. I mitten av mars 2024 fick Elsäkerhetsverket en ny åtgärdsplan av IC. Den kommer nu att granskas.
Var det Bengt Magnusson-rösten?
Ja, det var så bra det blev. Bengt Magnusson-rösten. Vi får se om du håller.
Ja. Vad är nytt nu då, Fabian?
Så det nya nu då, det är att den här planen inte är ny, utan den verkar mer vara detsamma. Det vill säga att IC framhärdar i att det ska räcka med att bara klistra de här små dekalerna som man har menat då ska vara tillräckligt för att all hårdvara och allting ska vara korrekt enligt konstens alla regler.
Och det är samma åtgärd då som de föreslår som IC redan tidigare har skickat in och Elsäkerhetsverket liksom offentligt med en väldigt pedagogisk skrift har sågat vid fotknölarna.
Ja, just det. För den var ju väldigt sådär, nästan skriven för oss poddare, den där.
Liksom, ja, för att vi skulle förstå. Att den hade liksom journalisterna som målgrupp. Liksom.
Verkligen. Men faktum är ju att IC har ju till och med satt ihop en hemsida där kunden kan gå in och beställa de här dekalerna och de tänker ju att ja, nu är saken biff då. Men frågan är liksom, skulle inte det här vara åtgärdat i mitten av mars? Och det verkar kanske inte som att det är det. Vad händer?
Ja, men för ISIS move verkar vara här. De tänker att så här, jo, men deras tolkning av beslutet och hur bra boxen är med sina tester då, som de har skickat in i tidigare men även i den nya åtgärdsplanen, det är ju att så här, det ska räcka med dekalerna. Och eftersom de har satt ihop en hemsida där man kan beställa dekalerna så är boxen då åtgärdad från deras sida. Det är inte alla kunder som har kanske hunnit få klistermärkena på plats. Men de har erbjudit liksom allt som behövs för att kunderna ska kunna åtgärda sin
installation. Det är lite märkligt att de inte bara skickar ut dem då, att man själv måste liksom stå för det. Det är ju en och annan som kommer missa där, tänker jag.
En och annan, kommer ju alla göra.
Ja, eller hur? Och då kan man väl tänka att det kanske ligger då på slut alltså leverantörernas ansvar att se till att kunderna får de här dekalerna. Liksom, och att man kanske, de ska göra det åt IC. Liksom. Men Säkerhetsverket, de har liksom helt enkelt gått ut nu med att de har ju bekräftat att de har fått in åtgärdsplanen. Den har gått att begära ut och det har gjort att man kan bekräfta att den innehåller inget nytt, den här åtgärdsplanen. Och de har sagt att de nu granskar den. Och så har de sagt att om de inte tycker att den är tillräcklig, då finns det... Då har Elsäkerhetsverket möjlighet att fatta beslut om föreläggande eller till och med beslut om vite eller att boxarna ska återkallas. Och det känns alltså, som jag tolkar situationen, så börjar det barka åt det hållet. Det känns rätt troligt att Elsäkerhetsverket kommer att fatta ett beslut.
Det känns som att
ICs vägnar här.
IC förhalar här. Det luktar förhalning.
Ja, men Elsäkerhetsverket har ju redan sågat de här klistermärkena och det vet IC, och att IC skickar in det igen är ju bara för att de inte vill själva föreslå att de ska montera jordfelsbrytare på alla de där boxarna, utan de vill ju vänta in att Elsäkerhetsverket tvingar dem.
Exakt. Det kommer ju kosta skjortan att göra det. Mm. Så att om de ska bli tvungna att göra det, så vill de griper efter halmstrån, känns det som, för det här att inte hända. Sen Elsäkerhetsverket har ju också nämnt att det pågår ju samtidigt juridiska prövningar kring det ursprungliga myndighetsbeslutet, och den processen är ju inte avslutad ännu. Så eventuellt finns det ju en risk att Elsäkerhetsverket bestämmer sig för att avvakta med föreläggande för att vänta ut om att inte en domstol bestämmer att det har varit något som är felaktigt i Elsäkerhetsverkets hantering innan. Men det vet vi ingenting om.
Ja, vilken soppa, hörni. Alltså, det är nog ganska rörigt där på ISIS kontor just nu, tror ni inte det? Lite dålig stämning så. Ja,
de få som är kvar, för de var ju flera hundra anställda och så sparkade i stort sett alla. Så, att, så vid, om jag, när jag har räknat lite på fingrarna så tippar jag att det är ett tiotal personer max kvar på det företaget.
Ja, jag testade faktiskt att höra av mig till Tibber där jag köpte mina boxar och sa att nu är deadline ute, nu får ni ta och skicka med jordfelsbrytare. Och då sa de just att ärendet är inte slutgiltigt avgjort, så vi kommer gå ut med information till alla kunder så fort det finns ett slutgiltigt besked. Vilket då antingen blir att det kommer ett föreläggande eller något beslut från Elsäkerhetsverket, eller att men domstolen skulle komma fram till att det här bara ska dras tillbaka. Liksom. Men det känns osannolikt tycker jag. Men den här skriften som Elsäkerhetsverket, som jag rapporterade om tidigare, den kändes verkligen genomarbetad. Ja. När de förklarade så pedagogiskt, då fattar man att så här, det är verkligen en dålig konstruktion det här. Liksom.
Ja. Men vad händer då med, alltså om Easy, de fattar att de inte kommer, att inte Elsäkerhetsverket kommer köpa det här med dekalerna. Men Easy ser ju inte ut att göra något annat nu för att förbereda sig för att byta jordfelsbrytare eller montera jordfelsbrytare. Vad tror ni att Easy, vad händer då? Kommer Easy ha råd att göra det här?
Alltså, jag tycker det är svårt att veta hur de här kostnaderna kommer fördela sig. Det borde ju bli så att för slutkundernas del så är det den man har köpt boxen av som är skyldig att ersätta den. Och de i sin tur borde ha rätt att begära ersättning från Easy för det. Så det betyder att det riskerar, liksom, det finns konkursrisk i två led här. Mm. Liksom. Å ena sidan då, så om Easy är väl de som sitter allra sämst till. Om de inte mäktar med det här enorma åtagandet som skulle bli att utan kostnad leverera 700 000 jordfelsbrytare. Liksom, det blir ju, om varje jordfelsbrytare kostar åtminstone en 500-ring så fattar man att det blir enorma summor.
Men det är ju montering dessutom. Plocka ut det räcker ju inte att bara skicka jordfelsbrytaren.
Ja, det beror väl lite på. Alltså jag har ju till exempel, jag har köpt mina boxar och sen så har jag själv anlitat en annan elektriker för att sätta upp dem. Ja. Så det beror lite på hur det är köpt liksom.
Nej, jag tror inte det. Jag kan inte tänka, alltså det borde ju inte räcka att bara skicka en jordfelsbrytare. Den i sig löser ju inte Easys problem.
Ja, vi får se. Jag har tänkt försöka göra det på det sättet. Jag ska få ersättning för installation också. Men det är ju inte säkert att det duger. Liksom. Det kan ju vara så att nej, men du har inte köpt installation av oss. Så vi har ingen skyldighet att erbjuda dig det. Och elektrikern bara, jag har inte rekommenderat att sätta upp den här boxen.
Alla kommer skylla på alla här.
Det är du som har bett mig skruva upp den. Om du vill skruva upp något mer, då får du betala för att jag ska skruva upp det. Liksom.
Så att, jag tror faktiskt att också montering kommer tvingas i så fall. Men vi får se. Alltså, om Easy skickar en jordfelsbrytare till mig så är jag så här, varför ska jag montera den?
Liksom? När du skickar tillbaka boxen, det kan du göra själv genom att lossa den från den där backplaten själv. Det tror jag inte du måste vara elektriker för att göra. Så tar du bort den och skickar till Easy så får de eller byta innanmätet på dem där. Och skicka tillbaka den så sätter du dit den själv.
Nej, det räcker inte.
Jo, det räcker ju. Det går ju.
Ja, de har ju inget innanmätet att stoppa i som lever upp till reglerna. Det är det som
nej, men det får de ju, det bygger på att de får bygga det. Ja. Ja.
Men så här, konkursrisk i två led, definitivt. För de som har sålt väldigt många Easy-boxar, om de inte kan få ersättning från Easy för att Easy går i konkurs, då står ju de kvar med ansvaret, men utan möjlighet att få ersättning. Och då finns det ju en risk att det faktiskt finns installatörer där som helt enkelt inte heller kommer klara den ekonomiska smällen. Och då kan det ju vara så att även slutkunder liksom hamnar i problem. Mm. Men jag tänker, det känns hög sannolikhet för att någon kommer att råka illa ut. Liksom, minst ett företag kommer att göra konkurs här. Hög sannolikhet för att det är Easy, men vi får väl se.
Är inte det mest sannolika då att du går till din elektriker. Din elektriker säger bara, nej, alltså, sorry, jag kan inte göra det här gratis åt dig. Liksom, det kan jag inte göra. Jag får inga pengar från Easy. Men jag kan göra det till en schysst rabatt. Liksom. Du betalar 2000 kronor så löser jag det här åt dig. Tror inte att det är så det kommer låta på ganska många ställen? Att folk, de kommer ändå försöka ta lite betalt ändå.
Alltså, har man plats i säkringsskåpet och så vidare, då är det inte en så himla stor operation att sätta dit en jordfelsbrytare. Så det är väl framförallt materialkostnaden, tänker jag, liksom, på att få dit det. Sen kan det väl vara lite olika. Om det, man behöver lägga till kapsling och så vidare, kan det bli en större operation.
Mitt stora problem är att jag inte har plats i säkringsskåpet för den här jordfelsbrytaren. Mm. Så att det kommer bli problem för mig.
Man kan lägga den utanför, men det är ju inte så snyggt.
Ja, men vi får se helt enkelt vart det barkar. Men nu börjar det ju definitivt dra ihop sig.
Ja, verkligen.
Och då ska vi prata Audi Q6 e-tron, en ny SUV från Audi. Faktiskt.
Kul!
Äntligen en bil i bilpodden. Ja. Det var ett tag sedan.
Rymdraketer och AI och allt möjligt.
Ja. Den här SUV:en byggs på en helt ny plattform. Det här är väldigt, väldigt intressant just för att Audi har nu släppt sin nya PPE-plattform, som den kallas då, som är Pure Electric. Så att det är en hel elektrisk plattform med batteriet i botten, alltså en supermodern e-bilplattform som de sannolikt kommer bygga alla sina bilar på framöver. Det är en 800 volts arkitektur. Vad innebär det, Alfred?
Ja, men det innebär att det är alltså högre spänning än de tidigare elbilarna som haft 400 volt, vilket gör att man kan faktiskt liksom få mer laddning, snabbare laddning med tunnare ledare, eftersom man vet att effekten är liksom en multiplikation av ampere och spänning. Så det gör att man kan dimensionera ner många andra komponenter i bilen, samtidigt som man såklart måste ta hänsyn till det. Fler och fler laddare blir ju 800-voltsladdare nu. Laddar man med en 800-voltsbil på en av de 400-voltsladdarna som finns, som är till exempel Teslas tidigare superladdare,
går det långsamt.
Då får man faktiskt inte snabbare laddningar, utan då går det tvärtom långsammare med en 800-voltsbil. Ja, men jag tycker ändå 800-volt är tydligt framtiden. Även Tesla har ju satsat på det nu.
Ja, alla satsar på det nu. Anledningen till att man har kört så länge på 400 volt system är att alla biltillverkarna och alla komponenttillverkarna valde 400 volt, och då var det väldigt dyrt att byta till ett 800 volt system eftersom det inte fanns några komponenter att köpa. Man vet, man köper mycket från hyllan, så här Bosch tillverkar ju reläer och grejer, så man plockar ihop bilen från många underleverantörer. Så att nu håller hela bilbranschen på att gå över till 800 volt system då. Men den här plattformen har man tagit fram ihop med Porsche. Och det är nu då, den här bilen är den första bilen som byggs på den här plattformen. Så det är en jättestor skillnad på den här bilen och den förra.
Och de tidigare e-tron-bilarna. Det finns ju liksom en Q4 e-tron som är byggd på Volkswagens plattform. Och ja. Den första Audi e-tron, den var väl liksom mer av ett skräddarsytt bygge liksom av Audi, där de plockade ihop på en mer konventionell gammal plattform.
Ja, ja men precis. Q8 är ju en ännu större bil som liknar de Model X, Tesla Model X som vi har, Alfred i storlek. Men den är ju då också byggd på en väldigt gammal plattform.
Ja, men och det var ju den första e-tronen. Sen, den hette bara e-tron från början, och sen så den bytt namn till Q8 e-tron.
Ja, men precis. Så att den är ju väldigt, väldigt gammal jämfört med den här nya, eftersom det är en helt annorlunda arkitektur. Och de har dessutom gjort om hela formspråket invändigt och nya skärmar och allting sånt. Så att den här Audi Q6 är helt annorlunda än tidigare Audi-bilar då. Och här har man tagit i så man spricker med batteri och sådär. Den sägs kunna få 62 mils räckvidd, vilket är väldigt imponerande för en så här stor SUV.
Mm.
Den har 95 kWh batteripaket netto. Jag tror den ligger en bit över 100 kWh, eller om det är exakt 100 kWh brutto batteripaketet. Och så får den då möjlighet att snabbladda med 270 kW, vilket är väldigt bra fart.
Mm, verkligen.
Har ni sett lite klipp på nätet som cirkulerar runt de här nya strålkastarna? Har ni sett det?
Nej, det har jag missat.
Nej. Det här är det de trycker mest på i Audis marknadsföringsmaterial. Det är att de här strålkastarna fram är en LED-matris. Så det är som en projektor egentligen med mängder med individuella små pixlar. Mm. Och det här gör man för att kunna styra ljuset så exakt så att man inte ska blända mötande bilister. Så du kan blända ner precis där föraren har sina ögon.
Men är inte det liksom vad alla Matrix headlights är? Liksom,
det har Tesla också. Tesla kan skriva Tesla liksom på väggen framför i garaget om man vill.
Ja, men den är så detaljerad så att här kan du använda de här som en videoprojektor. Okay. Så du kan, i kommande bilar har man visat upp hur man kan spela tv-spel på den här, för att det är så små pixlar. Så att du ska kunna ställa bilen framför en mur och så där blir det en videoprojektor som du kan spela spel
så
på.
Så det är hög upplösning på det, vilket gör att man kan släcka en mindre del av synfältet vid mörkerkörning då liksom. När man
men
ska
det kan inte vara färg på den projektorn rimligen.
Nej. Den är svart.
Det blir Pong eller Tetris liksom. Ja, monokron.
Det känner jag att man kan göra med bara några få pixlar också kanske. Men, okay.
Jag tror inte att den här videoprojektorn, alltså att kunna spela spel, tror jag inte kommer den här, utan det har de visat upp i olika konceptbilar och så. Men den kan i alla fall, den kommer kunna projicera Audis logga på väggen framför sig när man startar bilen och sånt. Det är väl mest det som har cirkulerat.
Förlåt, men är den snygg, bilen?
Alltså den, du har en, jag har klistrat in lite bilder.
Det är en Audi, den ser bra ut. Men liksom,
tycker den ser lite bullig.
Ja, jag tycker den är snygg. Alltså Audi gör ju snygga bilar.
Ja.
Men det är ju tydligt en Audi liksom.
Ja,
men det är ju verkligen inget, det finns ju ingen till så här. Det är skönt att det finns ju ingenting kvar av de instinkterna som tillverkare hade förr i tiden. Att det skulle se speciellt ut för att det var el. Utan det här är ju verkligen bara en modern, bästa Audin liksom, utstrålar den. Liksom.
Ja.
Kom och köp, det här är muskel-Audin du ska ha. Liksom.
Måste jag säga att jag är lite orolig för räckvidden ändå. Liksom, hur de ska klara de siffrorna med den fronten. Men tyskarna är bra på drag, så de kanske har löst det.
Ja, de säger att det ska vara 62 mils räckvidd. Och även om det inte skulle vara 62 mils räckvidd så är det så makalöst bra. Så att dundrar du på i 140 på autobahn så kommer du ändå komma
långt.
Tillräckligt långt.
Och snabbt. Den
Den här bilen kan beställas nu och då är det leverans till sommaren faktiskt. Mm-hmm. Och den som vill ut på husvagnssemester i Europa har inga problem att göra det, för den får dra 2,4 ton.
Det är ju supermycket.
Ja, det är ju liksom en rejält tung husvagn eller mer än så. Och priset tycker jag är imponerande. Den startar på 885 000 kronor, vilket såklart är väldigt mycket, men det är också en ganska mycket bil man får för pengarna.
Är det fullstora batteriet som man får för det?
Konfigurera den sen.
Är det fullstora batteriet man får för de pengarna? Eller är det ett mindre batteri då?
Det tror jag är ett mindre batteri. Jag är osäker faktiskt.
Ja, det där är lurigt. Det där gör de ofta i marknadsföringsmaterialet. Ja. Mm.
Den är ju nedslimmad. Det är ju den startar ju där, så att de här bilarna kommer bli mycket, mycket dyrare när du har späckat upp den.
Ja.
Och den finns dessutom i en sportvariant som de kallar SQ6 e-tron. Och den startar på 1,1 miljoner.
Ja, det var inte så billigt längre då?
Nej, inte så billigt. Och som jag nämnde innan här då, det är en helt ny förarmiljö i den här bilen. De säger att det här är, liksom, liknar ingenting Audi tidigare haft. De pratar om att de förarmiljön är i 3D. Jag har inte suttit i den här bilen själv, men jag tvivlar på att det är sådär hejdundran imponerande jämfört med andra bilar.
Det känns som att det här är en bil som vi får se till att provköra. Ja, vi har verkligen ju lite provkörningar på gång. Du ska testa ID7 också från Volkswagen, va, Anders?
Ja, det kommer lite mer bilar här längre fram då. Men det som är intressant är att Q8 e-tron, som vi pratade om tidigare, den här gamla e-tronen som är byggd på en gammal arkitektur, det skiljer bara 16 900 kronor på Q8 och Q6, där Q8 då är 16 900 kronor dyrare, men en mycket, mycket större bil. Mm. Men det är ju då en väldigt gammal bil, gammal arkitektur, mindre batteri, och jag skulle nog inte köpa en Q8.
Betydligt lägre räckvidd på den också.
Ja, absolut. Ja. Något som också är ganska kul är att när man tittar på den här bilen så känns det som att de har i stort sett kopierat Tesla på alla fronter. Både i konstruktionen med det här batteripaketet, som de flesta nu förstås bygger sina bilar på det sättet.
Skateboard-designen tänker du på att den ligger under?
Precis, man kommer kunna ha ett helt platt golv. Det finns ingen kardantunnel, man får jättemycket extra lagring, så det är god lagringskapacitet. Jag tror 560 liter, någonting sånt, som är bara strax under en stor sån här herrgårdsvagn Passat, som ni kanske har som referenspunkt. Men här kommer man också kunna köpa grejer, mjukvaruuppdateringar. Så du kommer kunna förbättra ljudet genom att köpa en mjukvaruuppdatering. Du kommer kunna köpa nya såna här logos som de visar i lamporna fram och så i mjukvarubutik. Jaha.
Kan jag skriva Fabian där då, när jag tänder?
Det kommer du kanske kunna göra.
Kul.
Det som verkar lite mystiskt i deras pressmaterial här är att de vill nog att man ska prenumerera på de här texterna som du ska kunna skriva i lamporna. Så du ska betala en prenumerationsavgift för att få din custom text projicerad.
Kanske inte, känner jag.
Ja, lite som alla som har köpt en sån där Samsung The Frame-tv, man ska betala så jäkla mycket för att få ha de där tavlorna på väggen. Men det går ju rätt bra faktiskt att köpa. Om ni koll på det, man kan liksom bara googla upp, så finns det många som säljer
bilder
som passar för det som engångskostnad istället. Liksom, och så kan man ju lägga in det manuellt. Liksom. Det är så spännande, tycker jag, när branschen håller på att ta ett steg. Så här, det kommer finnas jättemycket dåliga idéer som inte kommer att sätta sig, och sen kommer det finnas några bra idéer som blir kvar. Ja,
sen, liksom.
Men det är rätt coolt att kunna uppgradera ljudpaketet, tycker jag, på plats. Det innebär ju att den egentliga hårdvaran sitter i alla bilar. Ja, men om man inte betalar för paketet up front, då får man inte aktivt. Men så kan man ångra sig längs med vägen då, och uppgradera.
Liksom. Det har ju Tesla gjort liknande grejer med liksom värme i sätena och sådär. Under perioder har de testat lite olika sådana där varianter.
Mm. Jag köpte precis till värme i sätet på Model 3, för när vi köpte den då så var inte det med i det baspaketet som vi köpte. Så att då kostade det några tusenlappar. Ja,
den är väldigt konstig, den värmen i Model 3. För ibland är den inte på, ibland är den på, och ibland bränner den upp en, i princip. Den är intressant.
Ja, Model X är sant. Ja, men Alfred, du har grävt ner dig i regeringens nya energiplan. Mm.
Jajamän, jag tänkte vi skulle ta ett grepp. Vi har ju inte pratat politik på ett tag, och det finns ju både en del att säga kring den här klimathandlingsplanen som kom innan jul, och sen så då det som är alldeles nytt nu, nämligen att regeringen har presenterat en energiplan och liksom pratat om hur elproduktionen ska se ut fram till 2045. Och det är faktiskt en del av att de har lagt fram en proposition för riksdagen som handlar om just det, att man ska slå fast den långsiktiga inriktningen så att det ska bli tydligt för hela marknaden, hela näringslivet och samhället vad som kommer att ske. Och det är ju här man alla kollektivt önskar att det ska finnas en stor samstämmighet, så att inte den där planen ändras för mycket om det blir maktskiften i val och sådär, helt enkelt. Men nu har de i alla fall då lagt ut den här energiplanen utan att tydligt ha med sig oppositionen, tyvärr. Det finns en del bråker här, men jag tänkte vi skulle gå igenom vad det är som är på gång. Och det stora, som man ska säga, det är att nu är det liksom fastlaget, det som har känts rätt uppenbart för oss ett tag, tror jag. Nämligen att Sverige måste typ fördubbla sin elproduktion. Fram till 2045 ska Sverige då gå från dagens ungefär 170 terawattimmar i årlig elproduktion till 300. Och det är såklart då för att liksom möjliggöra hela den här gröna omställningen som vi pratar om i den tunga industrin och annat.
Mm. Ja, det är viktigt att trycka på just det, att det här projektet Hybrid till exempel uppe i norra Norrland, när man ska göra stål utan kol och använda vätgas istället. Det är en väldigt stor energi liksom brunn.
Ja, exakt. Det finns mycket av de här nya liksom satsningarna i industrin där. Men alltså egentligen, om man har eldat kol tidigare, alla liksom kilowattimmar värmeenergi som har kommit därifrån måste ju komma någon annanstans ifrån, och det är ju el då som ska göra det grönt. Alltså jättemycket ny elförbrukning. Det som inte heller är en jättestor överraskning är att regeringen i den här planen då helt enkelt ser kärnkraften som en viktig del av det här. Det har vi ju förstått sedan innan valet, att det var så tidigare partierna skulle se på det här. Och det de har kommit med som är nytt nu då, det är att de för första gången faktiskt sätter någon form av deadline. Och det är att fram till 2035 så ska det ha kommit på plats 2500 megawatt i effekt av ny kärnkraftsproduktion. Och för att förstå ungefär hur mycket det är så ger regeringen själva ett exempel på att det motsvarar ungefär 10 fullstora konventionella reaktorer. Men de vill inte sätta ner foten på att det är just 10 nya liksom klassiska kärnkraftverk som ska byggas, utan det skulle lika gärna kunna vara många fler sådana här SMR-reaktorer då som. Men tillsammans så är tanken att fram till 2035 så skulle det ha tillkommit 2500 megawatt då i effekt från kärnkraft.
Men det låter väldigt konstigt. Alltså en reaktor ligger väl på cirka 1000 megawatt om jag inte minns fel. Hur kan det här bli 10? Det är ju 2 reaktorer det motsvarar bara. Inte, definitivt inte 10 konventionella kärnkraftverk.
Tänker du på ett kärnkraftverk då? Är det verkligen per reaktor som du har 1000 megawatt? Ja. Det är i alla fall väldigt tydligt i regeringens plan att de skriver, det, siffrorna är inte mina utan det är deras 2500 megawatt och det ska motsvara 10 konventionella fullstora kärnkraftverk de pratar om.
Forsmark 3 har en nettoeffekt på 1170 megawatt.
Ja. Intressant. Ja, men det är ju ett intressant fynd då. Men det är alltså regeringen själva som säger att det är 2500 megawatt de vill ska komma från kärnkraft. Mm. Och sen så är det också
det,
de
det
som
det är inga konstigheter. Nej. Det motsvarar ju 2 reaktorer. Men det är ju det här påståendet att det skulle motsvara 10 konventionella fullstora kärnkraftverk. Alltså hela kärnkraftverket som i sin tur innehåller flera reaktorer. Just det. Mm. Det verkar ju helt vansinnigt.
Bra, vi kanske får hit Romina och fråga henne vad hon menar egentligen. Liksom. För det finns
vågar
ju en del.
Hon det efter allt spott och spe vi har gett henne?
Det finns en del oklarheter, men det här är, liksom, det är deras siffror. Det är inte jag som säger utan det är de som säger. En annan liksom fråga man kan ställa sig kring det här då, det är ju liksom att hur ska man då få de här på plats? För det är alltså ja, men lite drygt 10 år fram tills den här kärnkraften ska finnas på plats. Då. Och det har ju tagit betydligt längre tid än så för andra länder i vår omgivning att bygga kärnkraft. Men här vet vi egentligen inte alls. Det finns inga tillstånd på plats ännu. Spelreglerna som regeringen är tydliga med i den här kommunikationen också. Att det ska komma liksom ett riskdelning, ett sätt att dela risken med industrin som ska bygga de här kärnkraftverken. Vilket de ju har efterfrågat. Vi har ju lyssnat på Vattenfalls vd som har pratat om det tidigare. Att det behövs liksom statlig riskdelning här för att de ska kunna tycka att det är ekonomiskt försvarbart att bygga kärnkraft. Det ska också komma på plats, men det finns inte ännu. Och ändå är det alltså bara lite drygt 10 år kvar innan det här ska finnas på plats. Om vi då inte, vi vet inte regelverket, vi vet inte vilken typ av reaktorer som ska byggas och vi vet inte liksom, hur lång tillståndsprocessen blir för att till slut få byggstart. Okay, liksom, hur ska man då hinna bygga de här på 10 år? Det ger väl en aning om att det kommer att vara ett otroligt pressat schema på de här. Men det är ju skönt att det åtminstone äntligen finns ett datum så att det, liksom, det går att börja jobba bakåt. För då kan man jobba baklänges därifrån och förstå när måste de här sakerna börja komma på plats för att det ska finnas en chans att det händer. Ja, vad säger ni?
Jag tror ju det är möjligt. Man pratar ju ofta om att det tar ungefär 10 år att bygga ett kärnkraftverk.
Och så tar det ytterligare 5 år i fördröjning.
Men i det här fallet så har vi flera kärnkraftverk på plats redan. Så att det handlar ju bara om att bygga nya reaktorer där allting i övrigt finns. Liksom elnät och allting är draget dit.
Och då skulle det kunna gå snabbare liksom, för att man liksom, hela elnätet finns på plats.
Men, ja, men allt är där.
Men om det ska vara ny effekt, kommer inte det behöva liksom utvidgas?
Alltså, all miljögranskning gjord och kylning finns och sådär. Så att det är klart att det är betydligt snabbare än att bygga ett nytt kärnkraftverk. Det känns inte orimligt att det ska kunna gå på 10 år.
Men problemet är väl också att näten inte riktigt klarar av den här effektbelastningen vi har också. Att näten måste byggas ut. Så mycket har ju pratats om de här SMR-erna så att man behöver lokal produktion. Liksom. Och då tappar man ju hela den här fördelen som du nämner med tanke på att liksom, infrastruktur och tillstånd och sådär då inte finns på plats där man ställer dem.
Ja, men vi har ju avvecklat massa reaktorer.
Det ska man säga. Den frågan är faktiskt regeringen också på. Det är en annan del av den här energiplanen. Att de vill förändra regelverket kring hur man får tillstånd för att bygga nytt elnät och så vidare. Så att det ska ordentligt avsevärt liksom snabbas upp hur snabbt man kan komma liksom från liksom beslut att göra det till att elnätet är på plats. Vilket har tagit alldeles för lång tid fram tills nu. Då. Så det kan väl vara så att de också då kommer att accelerera hur snabbt man kan få på plats nya stamledningar som krävs. Oavsett om det är till samma plats som tidigare men bara extra kapacitet för nya reaktorer där. Eller helt nya stamledningar till platser som inte har haft kärnkraft förut.
Fast vi har ju avvecklat ett helt gäng reaktorer, så att nummer ett är ju, alltså det är ju redan byggt ledningskapacitet för att ha en viss mängd energi som produceras, och nu är det ju mycket, mycket mindre mängd. Alltså det är ju, vad är det, 2 reaktorer i Ringhals som har stängts av 4, och eller kanske ja, och ytterligare någon på gång.
Så att, ja, vågar de bygga nya reaktorer i Barsebäck igen? Danskarna var ju rätt sura på de där reaktorerna. Ja.
Jag tror tiderna ändå är lite annorlunda. Men just det här med SMR:en, att placera dem på andra ställen än på befintlig liksom, infrastrukturmark, det tror jag inte är smart. Alltså ur säkerhetsskäl och terrorrisk. Inte bra.
Vill ni höra lite hur Romina lät? Ja. Jag har tagit ut med ett litet klipp här från när Sveriges Radio intervjuade henne.
Ja, Sverige ska producera dubbelt så mycket el som idag till 2045. Tidöpartierna, regeringen och Sverigedemokraterna la idag fram sin långsiktiga plan för svensk energiproduktion.
Och en av dem som presenterade denna var Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Välkommen hit.
Tack snälla.
Dubbelt så mycket el alltså fram till 2045. Hur ska det gå till i korta drag?
Det går allra främst till genom att vi välkomnar alla fossilfria kraftslag. Vind, sol, kärnkraft och vattenkraft behöver tillsammans utgöra en helhet där vi får leveranssäkerhet och stabilitet i hela systemet. Och det är det allra viktigaste och den viktigaste skillnaden också.
Och då sa ju din ministerkollega Elisabeth Svantesson idag att störst prioritet är på solkraft och vindkraft. Var ska de här anläggningarna byggas?
Men de ska ju byggas där bolagen ser potential att bygga dem. Då söker de om att bygga där, och då ska vi från statens sida hantera tillstånd snabbt och se till att saker och ting går smidigt. Och vi måste också se till att kommunerna ser fördelar med att ha olika energislag på sin mark. Alltså att man ser större vinster mer och inte ser det som ett problem framöver. Och det arbetar också regeringen hårt med.
I valrörelsen så lovade ni ny kärnkraft. Idag gav ni besked om motsvarande då 10 storskaliga sådana som ska finnas på plats senast år 2035, drygt 10 år alltså. Hur realistiskt är det här målet?
Ja, men fram till 2045 ser vi ett behov av att ha motsvarande 10 nya konventionella, och det kan ju också vara väldigt många små. Och vi ser också ett behov på 2500 megawatt fram till en viss period. Så att vi har både en kortsiktig plan, vi har en långsiktig plan. Allra viktigast är att vi definierar hur mycket vi också ser ett behov av, för det har man ju inte heller gjort tidigare.
Vattenfall då, ett av företagen, har sagt att det behövs både en riskdelning med staten och en politisk enighet för att det ska byggas någon kärnkraft. Finns det en sån enighet på plats idag?
Ja, men regeringen arbetar ju hårt nu med den här riskdelningsmodellen som vi vill ta fram. Men den här politiska enigheten, den saknas ju. Jag ser ju stora olika uttalanden från olika partier. Centerpartiet verkar ändra sig lite nu och vara mer vänligt inställda. Men Miljöpartiet bromsar hårt. Så att här krävs det ju väldigt tydligare besked från oppositionen och allra främst från Socialdemokraternas sida om kärnkraften, om vi faktiskt ska få till den.
Så vad säger det då
om möjligheten? Ja, men som ni hör, jag funderar på om det som vi var förvirrade över, Anders, kan vara så att det helt enkelt är 2500 megawatt ska komma på plats till 2035, och så kanske ska bli mer effekt till 2045. Ja. Och det är då det ska vara 10 fullstora kärnkraftverk. Det skulle kunna vara så det.
Hon sa att klippet 2500 megawatt till en viss period. Hon har nog glömt när det ska vara färdigt.
Ja, men och det är tydligt att det är 20. Alltså hon snubblade ju på 2500, sa 2300 först också. Men det som är tydligt i den skriftliga kommunikationen, det är 2500 megawatt till 2035.
Ja,
så
det motsvarar 2 nya reaktorer.
Så det är 2 nya reaktorer tills dess då, liksom som.
Mm. Och sen så, de säger aldrig ordet reaktorer, utan de säger konventionella, och att vi ska bygga ut kärnkraft. Så att det låter som att de säger kärnkraftverk, men det handlar om att bygga reaktorer, och då handlar det om reaktorer mest sannolikt på existerande sajter.
Mm. Ja, fast det framgick inte riktigt. De skulle bygga små saker, de skulle bygga stora saker. De små sakerna, ja, men, som sagt, om de ska göra nytta i elnätet, då bör man ju placera ut dem på olika platser runt om i Sverige som inte är befintlig kärnkraftsmark då.
Nej. Det är inte så de tidigare har kommunicerat, utan de har sagt att de vill bygga SMR på existerande kärnkraftssajter. Okay. Vi har ju 4 stycken i Sverige då.
Hur snabbt kan det gå, undrar man ju. Liksom, för de där liksom levereras ju nu. Liksom. Det har gått ganska långt med de där. Och det finns ett 30-tal sådana där runt om i världen, och de som bygger dem menar att de fungerar bra.
Jag hör att du har sagt det tidigare, Fabian. När jag har läst så har jag inte hittat några exempel där de finns och levererar ström i elnätet.
Ja, men den här informationen kommer ju direkt från Ekots lördagsintervju med en talesman för Westinghouse, det här franska bolaget som äger stora delar av kärnkraftproduktion av nya verk och så runt om i Europa.
Är de franska? Jag tror inte de är franska.
Jag tror att de är franska. Han bröt väl för kraftigt på franska. Det kan vara belgisk.
Jag tror det är en fransman som jobbar i ett amerikanskt bolag.
Så kan det vara. Det ska jag låta osagt. Ja. Men det kom därifrån i alla fall. Att han menar att de har flera SMR-er igång som fungerar bra. Jag tycker... Alltså, av de här olika lösningarna tycker jag i så fall det är mest lockande. Liksom, för att vi behöver ju el nu. En av de stora problemen är ju att de här projekten tenderar att bli väldigt stora och väldigt dyra. Och vi människor är ju inte gjorda för stora, dyra projekt. Utan vi är gjorda för små projekt. Och då tror jag ju mer på att köpa in några SMR och ställa på befintlig mark. Om man ska satsa på kärnkraft i Sverige. Kanske kan vi få till inom 5 år eller något sånt där. Och det kanske inte behöver ta 10 eller 15 år. För de stora kraftverken tenderar ju att bli fördröjda också. Som du vet, Finland är det närmaste exemplet på det.
Ja, men det har vi också pratat om tidigt, att Finland dras upp hela tiden som dåligt exempel. Men det finns jättemycket fina exempel runt om i världen där kärnkraft byggs enligt tidsplan och kostnadsplan. Så man behöver inte ta det absolut sämsta argumentet för att det blir ju inte...
Give me a break, jag håller på att svänga lite här.
De har väldigt gott sällskap, det har inte gått fantastiskt i Storbritannien heller när de har byggt sin ny kärnkraft. Så det är svårare det är att hitta exempel på när det har gått bra. Liksom. Så att du får lyfta fram dem då, Anders.
Sen gillar jag ju det här med modulära tänket, liksom, att man borde ju kunna få upp prisvärdigheten liksom, i små kraftverk i container. Liksom.
Hörrni, jag bestämmer i alla fall att vi skrapar lite på ytan här. Då. Jag tror att du kanske hjälpte mig att avslöja ett viktigt missförstånd här, Anders, om det är så att det är bara 2 reaktorer till 2035 och att de 8 andra ska komma senare. Liksom. Men för att när jag började räkna på det, så här, och de här 130 terawattimmarna som ska komma till, och de pratar om 2500 megawatt kärnkraft, då insåg jag att så här, fan, det är ju bara lite drygt 15% av de 130 terawattimmarna som i så fall blir kärnkraft. Så hur mycket är det egentligen att bråka om? Liksom, om resten av även då den kärnkraftsvänliga liksom, regeringen, om resten av deras plan också är solvind, hur mycket är det egentligen att bråka om då? Liksom, att, om det som är striden här är kärnkraft eller inte. Och så här, den ena sidan vill bygga 100% sol och vind och den andra vill bygga 85% sol och vind. Så här, kan inte bara kanske enas, hitta någon form av mellanväg eller... Kan inte vänstern bara acceptera 15% kärnkraft då, så att vi får en långsiktig uppgörelse och det blir tydliga spelregler? Liksom, någonstans där stod jag och liksom tänkte. Men det är väl, om det är så att det liksom bara är de där 2 första reaktorerna som ska ge 2500 megawatt till 2035 och det sen ska komma 8 till, ja, då är det ju faktiskt så att regeringssidan förespråkar någonstans över 60%, tror jag, om jag gjorde lite snabb matte där. Men mer än 60% ny kärnkraft.
Ja. Så tolkar jag det, att de vill snabb få igång bygget så att 2 stycken kan vara på plats till 2035. Ja. Men att det samtidigt pågår 8 byggen runt om i landet, så att till 2045 så är kärnkraften åter en väldigt stor producent av el i Sverige.
Ja, för mig känns det i alla fall väldigt tydligt att så här, det blir ingen ny kärnkraft innan 2035 i alla fall. Det kan man ju vara ganska trygg med när man liksom hör att det är det här som regeringen som vill göra det siktar på 2035. Så att regeringens egen plan är ju att 100% av utbyggnaden fram till 2035, och som oppositionen kritiserar dem för, saknar delmål på ny effekt längs med vägen. Men i alla fall 100% av det som ska komma på plats innan dess, det blir ju sol och vind då. Liksom. Vilket gör att även de är väldigt beroende av det som oppositionen med Miljöpartiet i spetsen då förespråkar. Nämligen att det ska vara sol och vind som i kombination med batterilager gör att det blir planerbart på samma sätt som kärnkraft. Och det är ju regeringen också beroende av att det ska hända, eftersom de inte kan få något annat på plats innan 2035. Så vi är alla, oavsett politiskt läger, beroende av att den utvecklingen händer. Och då kan man ju verkligen fråga sig då, liksom, att om det finns kraftslag som byggs nu utan subventioner. Det byggs redan nu batterilager på helt kommersiell grund. Vind och sol byggs på kommersiell grund. Och det är såklart då efter att priserna på de teknologierna har kommit ner så avsevärt under de senaste 10 åren. Om man ska prisa in 10 års ytterligare prissänkningar på de kraftslagen som alla förväntar sig, i synnerhet då på batterilagersidan. Och kärnkraften kommer att kräva statlig riskdelning, ergo subvention. Då kan man verkligen fråga sig vilka av de här kilowattimmarna som blir billigast i slutändan. Liksom. För min del så är det så här, jag känner att jag vill lägga det här bakom mig. Det viktigaste är att vi kan komma överens om hur vi ska få 300 terawattimmar nytt och hur det ska kunna vara fossilfritt. Det är viktigare för mig än precis vilket kraftslag det blir. Men jag tror verkligen att det kommer bli dyrare.
Faktum är att jag har suttit och räknat på det här också, Alfred. Och jag har förberett mig lite för ett kommande program för att diskutera just detta. För jag satt och räknade på, om man skulle bygga all den elen som vi behöver bara med vindkraft, så kommer det vara i det närmaste omöjligt, för det är så mycket vindkraft som behöver byggas för att täcka hela det här behovet. Så att jag ser det liksom ingen, om vi ska klara det inom en rimlig tidsperiod, kommer vi behöva göra både och, både kärnkraft och vindkraft och solel, och kanske till och med bygga ut vattenkraften, i och med att det är sån otrolig mängd vi behöver. Det handlar om att dubblera Sveriges energiproduktion, och det är inte gjort i en handvändning, och definitivt inte bara av vindkraft.
Men hur kommer du fram till att det är så orealistiskt då? Om man skulle göra allting med sol och bara liksom kolla på hur mycket markanvändningar blir det, så är det fortfarande så här, det är inte så mycket mark som behövs för sol att kunna ta det jobbet. Liksom.
Vi kan ta och titta på det i ett kommande avsnitt. Jag har räknat ganska länge på
siffror
det.
Siffror gör ju sig väldigt bra i radio, hört.
Faktiskt, det handlar om hur lång tid det tar att bygga vindkraft och hur lång tid det tar att få tillstånd och så vidare, och hur mycket vindkraft som faktiskt skulle behövas.
Men vindkraften är ju inte liksom långsammare på tillstånd än vad kärnkraften är.
Nej, men kärnkraften är ju, har du ett tillstånd en gång så kan du bygga sen, och så får du jättemycket energi i samma tidpunkt. Men
jag ser fram emot det.
Det där låter ju lite väl förenklat.
Jag tycker om du baserar det på siffror, sen får du gärna komma liksom en analys som går att diskutera.
Ja, men jag ska plocka fram.
Och jag vill vara tydlig med att jag tycker det är viktigt att vi bara liksom kan komma överens, att det kan bli en uppgörelse här. Jag tycker att vänstern ska acceptera kärnkraft. Liksom att man ska ge sig den frågan nu för att vi ska kunna få en uppgörelse. Men att det man kan se till och få på plats då, det är ju att regeringen får den pressen på sig som de behöver för att kunna baxa med sig Sverigedemokraterna på att gå med på att det åtminstone behövs vindkraft också. Liksom, så att inte Sverigedemokraterna blockerar all vindkraft. För det är det enda vi kommer få fram till 2035. Och det finns en risk nu att liksom, regeringen är lite tagen i gisslan av Sverigedemokraterna som bara blockerar all ny vind och sol.
Bara för att,
med kärnkraft som enda lösning. Liksom. Och då blir det ingenting förrän 2035. Och det är ett mycket värre scenario för mig liksom, än att det blir några reaktorer. Sen tror jag att kilowattimmarna kommer att bli dyrare. Det får vi se om jag får rätt i. Liksom. Men så här, oavsett vilket så kommer de vara tillräckligt billiga för att vi kommer vara mycket mer ledsna om vi inte får de kilowattimmarna än att de får kosta lite extra. Liksom. Men liksom, jag roade mig med, jag vet inte, det har funnits ett avslöjande också som jag kände att vi behöver ta upp här, som rör den här klimathandlingsplanen som kom precis innan jul, som vi som inte har hunnit med tidigare, men som jag tänker vi hakar på här. Och det gör, liksom, och kommer ni ihåg den här klimathandlingsplanen? De presenterade hur de ska få ner utsläppen då, att vi ska nå netto noll, liksom passa in i EUs regelverk, och så ska vi vara 5 år snabbare än vad EU kräver av oss. Vi ska nå netto noll 2045. Och så har de liksom visat en stor kurva där den liksom initiala kurvan tyvärr går uppåt då, eftersom de precis i linje med vad de lovade innan valet tog bort reduktionsplikten, eller inte tog bort den, men sänkt ambitionsnivån i den väldigt kraftigt liksom, till miniminivån som EU kräver då. Och då går utsläppen upp först, men sen så såg man i kurvan att deras handlingsplan är så fantastisk så att utsläppen går ner igen strax därefter, och att den då tar oss hela vägen till netto noll vid 2045. Och DN har ju gjort något av ett skop här när de har grottat i den, för de har liksom helt enkelt försökt ta reda på vad är det för åtgärder som skapar de här utsläppsminskningarna sen då. Liksom. Mm. Där har liksom miljöministern bara pratat om att det är en bred palett av åtgärder som ska komma, och det ska vara utsläppsrättshandelssystem som ska göra en del av jobbet, och liksom, det finns massa olika typer av åtgärder som ska vara med. Men eftersom de har kunnat plotta en graf på hur utsläppen ska minska, som är underbyggt av tjänstemän inom byråkratin som måste mata in någonting i de där Excel-kalkylerna, så är det ju uppenbarligen några antaganden som de har liksom lagt i den beräkningen som får kurvan att se ut precis så som den gör. Och det de har gjort är att de helt enkelt lyckas ta reda på vad det är som ligger för antagandet i den grafen, eftersom det var svårt att få miljöministern och några av de andra regeringsföreträdarna att prata om vad det är för åtgärder rent konkret.
Spännande.
Och då har ni fått se grafer här. Det är också bra radio att visa grafer för sina medpoddare. Men där ser man liksom den här kurvan som visar där regeringen då, de redovisade hur utsläppen har fallit fram tills nu, och sen så ökar de här några år då när vi sänker reduktionsplikten, så ökar utsläppen tillfälligt för att sen liksom dramatiskt minska igen. Den kurvan ser. Och det vi också ser i det diagrammet är att de då har redovisat vilken nivå reduktionsplikten ligger på. Det som staplar i det här diagrammet. Man kan se att reduktionsplikten ökade kraftigt, och sen så har den helt plötsligt gått ner till 6%. Sen slutar de redovisa vad de antar att reduktionsplikten ska ligga på.
Mm-hmm.
Och det DN har lyckats skriva fram, det är att vad som döljer sig där bakom, det är att om man skulle lägga till staplarna för hur reduktionsplikten ska se ut framåt, då visar sig att det regeringen i den här klimathandlingsplanen har gjort, det är att de egentligen bara har tagit höjd för att reduktionsplikten ska vara på de här 6% som de har sänkt den till fram till 2026. Sen ska de börja höja reduktionsplikten igen. Och så småningom så ska den bli ännu högre än vad den var innan de började sänka den här nu.
Vad händer 2026 undrar man? Är det ett val däremellan kanske?
Ja, exakt.
Kan det vara så?
Så det är liksom så fult att regeringen har, så här, för att kunna visa att kurvan går mot noll 2045, då är de tvungna att beräkna med att de ska ha, på sikt ha en högre reduktionsplikt än vad de har nu. Och det ligger bekvämt förlagt till att den ska börja höjas då efter nästa val, det vill säga när den här regeringen inte längre är ansvarig för vad som genomförs. Och det, man behöver ju inte vara Einstein för att lista ut att om Sverigedemokraterna är viktiga i det regeringsunderlaget som ska föra politik efter nästa val, kommer då kommer inte de gå med på att höja reduktionsplikten. Och då håller inte den här planen mot netto noll 2045.
Just så det man har gjort är att skjuta problemet framför sig egentligen bara.
Ja, man flyttar problemet till nästa regering. Det lösa det här problemet åt dem. Ja.
Så det är tål att vetas om den här klimathandlingsplanen som regeringen har varit väldigt stolt över, och med Romina som galjonsfigur då, där hon hela tiden pratar om att nu är det slut på signalpolitik och äntligen finns det en trovärdig väg mot 2045. Det de har sagt är att så här, ja, vi ska höja reduktionsplikten 2027 när någon annan är klimatminister. Då ska den klimatministern höja reduktionsplikten kraftfullt. Mm. Det kan inte jag göra just nu. På så sätt ska vi lösa det.
Men om man ska spela jävlens advokat får man ändå säga att då kommer vi ändå ha väldigt mycket mer elektrifierade fordon. Ja, det kommer ju hända jättemycket det då. Det kan ju hända att det kanske helt spelar ut sin roll då, överhuvudtaget, för att titta hur snabbt det har gått i Norge och ställa om bilflottan. Vad är det? Anders, är det 30% eller något sånt där av alla bilar nu som är elektriska? Liksom?
Jag har inte koll längre, men det var ju när jag sist kollade för flera år sedan så var det 55% av nybilsförsäljningen som var elbilar. Ja.
Över 80% av nybilsförsäljningen nu. Så att det,
precis. Va?
Ja. Ja, men naturligtvis är det så att ju färre det är som far illa av en höjd reduktionsplikt, desto lättare politiskt blir det att genomföra det. Men det man också kan konstatera är att försena eller skapa osäkerhet kring om de här biobränslen som ska utgöra reduktionsplikten blir, att det blir en stor marknad. Det man också gör är att man försenar industrins uppbyggnad av den kapaciteten, vilket gör att de literna som ska blandas in då blir dyrare 2027 och 2028 än vad de skulle ha varit om det hade varit en högre reduktionsplikt redan nu. Då, liksom. Jag tycker det är igen en sån här grej man ska lägga till handlingarna och bara acceptera. Men jag tycker det är viktigt att veta att så här, det är en ganska oärligt sätt de har liksom lagt fram den här beräkningen på, där de tydligt delegerar problemet till nästa regering.
Ja, eller industrin.
Och om vi fortsätter att göra klimatpolitik så att man alltid delegerar till nästa regering tar de svåra åtgärderna, då går det ju liksom inte att åstadkomma omställning.
Nej, men industrin, och jag håller ju på med en omställning och fordonsflottan som vi pratar om, och det är ju en massa grejer som sker av sig själv. Så att så länge det byggs ny miljövänlig elenergi så kommer det här lösa sig självt. Men det förutsätter att man har en hög reduktionsplikt som gör att det inte är attraktivt att köra på bensin.
Ja.
Därför att det försenar ju hela den omställningen.
Ja, men jag tänker att det är så. Omställningen är oundviklig. Den kommer att ske oavsett hur mycket politikerna liksom antingen accelererar det eller saboterar det. Det politikerna kan göra är att de kan försena det. Mm. Och det är ju tydligt att det är aktivt det de gör här. Nu försenar de det med 4 år. Liksom. Och det är ju liksom någonting som man behöver känna till om man ska kunna hålla dem ansvariga för att de gör det. Och om man tycker att det är viktigt, jag menar, då bör det påverka hur man röstar. Jag tvivlar inte för en sekund att Romina skulle nog egentligen vilja ha mycket högre reduktionsplikt.
Liksom, ja, hon har varit ganska tydlig med det, liksom, att nu är det så här folk har röstat. Liksom. Så hon är inte en rolig situation, hon är ju världens värsta mellanchefssituation, stackaren. Ja. Liksom. Och vi har retat henne rejält här. Anders menar att hon mest säger hallå! Och är väldigt,
jag tycker hon gör ett bra... Hon klarar av att framstå som vettig när hon pratar om de här grejerna, trots att hon har ett, tycker jag, helt omöjligt uppdrag.
Ja, det är typ regeringens svåraste uppdrag efter statsministern.
Det som har hänt är liksom att hon är gisslan för Sverigedemokraterna, och regeringen gör allt för att inte göra det så tydligt för väljarna hur mycket de sitter i knät på Sverigedemokraterna i den politiken de måste föra. Och det är väldigt tydligt, tycker jag, när man får syn på sånt här. Hur har det gått till då? Liksom? Och varför låter Martin Kinnunen som han låter när de la fram den här handlingsplanen? Han biter sig tungan, berättar inte att det kommer inte bli någon reduktionspliktshöjning sen heller. Liksom. Utan han gör det han måste för att liksom, Romina ska kunna få behålla ansiktet när hon lägger fram planen och säga att det finns en netto-nollplan. Liksom. Men så länge de är viktiga i regeringsunderlaget kommer inte det gå. Liksom.
Jag måste bara kommentera det du sa innan, att det försenas med 4 år. Det är det ju liksom de facto inte så. Alltså Candela kommer ju inte sluta att bygga elbåtar under 4 år och återuppta det sen, utan det här pågår ju hela tiden, industrins väg mot att vara fossilfri.
Ja, det kanske inte blir alla 4 år ändå så jämnt, liksom, men det som händer är ju att det i praktiken kommer att säljas fler förbränningsmotorbilar under de här 4 åren än vad det hade gjort annars om de här priserna hade varit höga. Och visst, de ska rulla i sina 20 år innan de skrotas. Så att, det försenar
ju. Det är helt kast. Egentligen borde man ju, jag förstår inte att man får, vi har pratat om det många gånger, men att man alls får sälja förbränningsmotorbilar nya. Den som absolut måste ha en förbränningsmotorbil och påstår att de ska dra husvagn från Tyskland till, vad vet jag, norra Sverige, de kan ju köpa en begagnad förbränningsmotorbil.
Mm. Ja, men, och det här blir ju omöjligt att förbjuda som försäljning innan det dels finns ett tillräckligt stort utbud av elbilar för att kunna i så fall ta hela efterfrågan. Och också så att det faktiskt inte finns svenska jobb som är beroende av den installerade produktionskapaciteten på de här bilarna som måste gå och kunna sälja för att det inte ska bli liksom kaos på arbetsmarknaden. Och det allt det här gör när man liksom ändrar på regelverk eller liksom försenar sån omställning, det är ju att det längre kommer att hållas liv i såna produktionslinor och vara sysselsättning på de delarna som vi vet måste bort. Liksom.
Mm.
Och med det då så är det väl kanske dags att rulla ur show, tänker jag. Vad är det vi brukar säga då, Anders?
Ja, men då brukar jag väl säga att om du vill stödja podden så ska du prenumerera. Och det är Alfred expert på att berätta hur man gör. För det har...
Ni kan inte lära er det där.
Nej, det
jo, men bästa sättet att prenumerera, förutom att man ska prenumerera på feeden även om man lyssnar gratis, så är det att bli betalande prenumerant. Vi är så glada för att det är många av er som gör det. Det är faktiskt att det gör väsentlig skillnad för vår förmåga att göra den här podden. För 29 kronor i månaden så får man tillgång till podden helt utan reklam. Man får hela arkivet tillbaka till 2016 som man inte får annars. Och man får avsnitten lite tidigare. Så i Apple Podcaster, om du har den, då finns det en knapp att trycka på. Det är lätt att göra. I Spotify, då kan du söka upp Bilar med sladd plus. Alltså med ett plustecken på slutet för att hitta betalfiden. Och använder du någon annan poddspelare, då är det bara att klicka på Acast-länken som finns i avsnittsbeskrivningen för att komma vidare.
Mm, så krångligt var det faktiskt inte. Det är ju ganska lätt egentligen. Jätteglada blir vi om ni prenumererar. Glöm inte att vårdcentralen Hälsa Hemma finns där om du behöver hjälp och bor i Göteborg, Stockholm eller Malmö-Lund. Då kommer vi hem till dig och så förstås kan vi så hjälpa dig direkt via Hälsa Hemma-appen. Och så har vi den här driven kring att man kan få en blodtrycksmanschett hemskickad om man listat sig hos oss också.
Mm. Vi har också en Facebook-sida där vi lägger upp lite information emellanåt och där kan ni också nå oss om ni har tankar eller synpunkter till oss. Vi har också en vanlig hemsida såklart, bilarmedsladd.se, där vi lägger ut våra avsnitt.
Vill du ta kontakt med oss på något sätt, kanske skriva ett lyssnarbrev, då skriver du till oss på info@bilarmedsladd.se eller Alfred, Anders eller Fabian@bilarmedsladd.se om du vill rikta dig till någon särskild av oss.
Mm, tipsa gärna vänner och bekanta om podden. Och med det så är det dags att rulla ur show. Men innan dess så ska vi nämna att det är Umami Produktion som fixar med redigeringen. Och du, Alfred, Alfred Rut, som är ansvarig utgivare.
Ja, och då säger vi kör elektriskt.
Alfred, vad säger du?
Sladda lugnt, säger jag.
Kör försiktigt. Ses vi gärna om 2 veckor.
Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.